Ni är alla välkomna till plenum den 15 januari. Klockan är 13.00 och vi inleder med närvaroregistrering. Lagtingsledamoten Sandra Listerby anmäler om frånvaro från plenum på grund av sjukdom, vilket gör att 29 ledamöter är närvarande och det antecknas. Tack för det. På dagens lista inleder vi med första behandling av ärende nummer 1. Uteblivande avgifter och ändringar med anledning av det nya elektroniska körkortsregistret, lagförslag 27, 2023-2024, jämte lag- och kulturutskottets betänkande 8, 2024-2025. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av ledamoten Harry Jansson som är ordförande för lag- och kulturutskottet. Varsågod.
Tack, talman, ärade kollegor och åhörare. Lagkulturutskottet har haft på sitt bord alltså lagförslag om uteblivande avgifter och ändringar med anledning av det nya elektroniska körkortsregistret. Som framgår av betänkandet så föreslår utskottet bifall till lagförslagen i sin helhet. Och vi kan väl formulera som så att vi välkomnar på utskottets vägnar de förslag till justeringar av lagstiftningen som dels möjliggör för fordonsmyndigheterna att börja uppbära avgift för den som reserverat mottagningstid men utan godtagbar orsak inte kommer till myndigheten vid den reserverade tiden. Och här kan vi konstatera att vi delar nog landskapsregeringens åsikt om att det här är ju ett steg mot en effektivare användning av våra resurser. Även om det då sagt att det går för besiktningsmännen att använda det för administrativt arbete etc. Men jag tror att alla förstår vad ett uppehåll på 15 minuter betyder i effektivitet vad gäller att starta upp datorer etc. Börja med någonting. Och så kommer nästa besiktningstid in i bilden. Vi välkomnar också de förslag som finns här vad gäller den elektroniska delen, om vi ser så, kopplat till körkortsregistret, elektroniskt anslag, stavla och så vidare. Och ytterst välkommet då är möjligheten igen för de privata verkstäderna att bistå besiktningsmyndigheten genom att dessa privata instanser utför då kontroll av avgasutsläpp etc. Då, vilket inte då leder till kortare tid för handläggning inom fordonsmyndighetens lokaler. När det då gäller specifikt frågan om uteblivande avgifterna och möjligheterna att uppbära detsamma så har vi då kunnat konstatera att här återstår en hel del utvecklingsarbete. Och det hänger ju naturligtvis ihop med det allmänna behovet av att då modernisera fordonsmyndigheten också vad gäller IT-sidan. Och här finns mycket att återstå. Det väckte väl inledningsvis en viss förvåning inom utskottet att vi då inte då omedelbart kan omsätta en lag, nu snart lagfästa möjlighet att uppbära avgiften med faktiskt ett praktiskt handhavande. Det vill säga att det faktiskt också börjar inkomma den här typen av pengar i systemet. Och det beror ju inte då på att vi pratar med myndighet som till stöd för sin verksamhet då har den beryktade AS400, om vi ser så. Den existerar fortfarande, bästa vänner, i våra system. Så här talar vi om ett gigantiskt hopp för fordonsmyndigheten vad gäller den digitala sidan. Och vi kan väl bara, som vi uttryckte i diskussioner i samband med hörande med digitaliseringsenhetens chef, att det här är någonting som då faktiskt prioriteras. För vi vet ju alla att när vi är ute i det privata så får vi ju ständigt påminnelse dels om att vi har en bokad tid och dels att vi då kommer att tvingas betala om vi inte dyker upp. Men här har alltså det offentliga igen en IT-skuld som vi bara kan önska lycka till. Så vi kan väl bara hoppas att den här biten av utvecklingssidan då får någon form av prioritet. I värsta fall pratar vi annars om ett par år innan det här faktiskt också kan omsättas i praktiskt uppbärande av den här typen av avgifter. För idag går det praktiskt till då att fordonsmyndigheten då måste återbetala de här pengarna till folk som inte då behagar, om vi säger så, dyka upp eller i alla fall inte meddelar dem att de inte kommer att stå på plattan utanför. Det var allt, talman. Tack.
Tack för det. Vi har en replik till anförandet. Den går till ledamoten Simon Påvals. Varsågod.
Tack, herr talman, och tack till utskottet för en en bra behandling av det här ärendet. Målet när vi ska utveckla vår offentliga sektor är ju minskad byråkrati. Det är ju det vi strävar efter, att se till att vi minskar den onödiga byråkratin som inte behövs. Vi ska ersätta den med digitala lösningar, vi ska ersätta den med eventuell konkurrensutsättning. Försöka få till så att vi får så effektiv offentlig sektor som möjligt. Är det här förslaget något som gör att det blir mindre byråkrati i och med att man då inte... Alltså är det så att man ska ha ett förfarande till för att få tillbaka de här... Eller utföra de här avgiftsinbetalningarna, eller är det så att man bara håller avgiften? Innebär det här förslaget mer byråkrati eller mindre byråkrati jämfört med tidigare?
Ledamot Jansson, repliksvar.
Tack. Vi har en bra fråga till ledamot Påvalls. Och här igen, om vi går till den praktiska sidan där, har vi de facto de som förhandsbetalar i och med att de får den här lappen hem nu, att nu har en besiktningstid och så fyller man A eller B beroende på om man utför den här avloppskontrollen med hjälp av privata. Så det kan man ju faktiskt redan göra redan idag. Men sen har vi de här som då kommer så att säga, in och betalar vid disk. Den första gruppen kommer ju vara lättare för fordonsmyndigheten. För det är faktum, vi ger nu lagstöd att faktiskt behålla de pengarna när inte ifrågavarande bilägare dyker upp. De andra då, så där kommer vi in i en svårare. Och därför behöver man faktiskt här lagstödet för att faktiskt då kunna skicka ut ett krav på pengar då som ersättning för utebliven närvaro.
Andra replik, ledamoten Påvalls.
Tack, herr talman. Tack för det svaret. Det var bra. En annan fråga som vi från Liberalerna har lyft genomgående är ju huruvida vi kan avlasta den här myndigheten i framtiden med att kunna ha exempelvis andra kontrollen hos privata aktörer. Hur vi kan använda våra privatverkstäder så mycket som möjligt. Nu är det bra att man tar ett steg framåt, att man återigen kan göra avgaskontrollen. Men är det någonting som utskottet har behandlat huruvida man i framtiden kan liksom ha en flexiblare förfarande när det handlar om besiktningar och hela den biten att man kan avlasta myndigheten, att man får specificera det uppdraget mera och kan utveckla det också med hjälp av digitala medel, men också hur man kan använda vårt privata näringsliv på ett bra sätt för att avlasta myndigheten.
Ledamot Jansson, avslutande repliksvar.
Tack talman. Jag tror att jag inte på utskottets vägnar kan säga annat än det att ja, vi har ju naturligtvis i samband med hörande och diskuterat och ledamöter emellan en privatisering av hela myndigheten som jag har diskuterats i många, många tider. Men inte är aktuellt just nu i alla fall. Vi har naturligtvis diskuterat just det här att kan man ytterligare då privatisera verksamheten i övrigt då, vid sidan av det nu aktuella förslaget. Och här är väl upp till landskapsregeringen att fundera att går det att gå i den riktning som ledamoten efterlyser eller ej. Det viktiga är, och det, nu får jag möjlighet att säga det som jag egentligen borde ha sagt på utskottets vägnar, att vi vill nog betona på utskottets sida lite vid sidan att det är oerhört viktigt att våra egna myndigheter fungerar optimalt. Det vill säga att servicen till våra medborgare känns bra, den är effektiv, etc. Så det är ju och det egentligen avslutar ju hela vårt synpunktsdel till den, på just det.
Tack för det. Replikskiftet är avslutat och följande talare på listan är ledamoten John Holmberg. Varsågod.
Tack talman, bästa lagting, åhörare. Tack till lag- och kulturutskottet för betänkandet och även tack till landskapsregeringen för ett lagförslag som tar några försiktiga steg framåt mot en effektivare vardag och sålunda även en aning en bättre hantering av skattemedel. Utvecklingen och moderniseringen av körkortsregistret är bra. Så även återinförandet av möjligheten att kontrollera avgasutsläpp, bromssystem, kopplingsanordningar och hastighetsbegränsare vid auktoriserade verkstäder. Känslan är dock att det ännu finns flera större steg att ta för att uppnå en enklare, flexiblare och mindre tidsåtgång när det gäller allt från tidsbokning, betalning, registreringsärenden och kortande av besiktningsköer. Lösenorden för allt detta stavas digitalisering och avreglering. Fordonsmyndigheten är just nu ute på en digitaliseringsresa, men det gäller att veta vart vi ska och vad våra förväntningar är. Visionen är viktig och slutmålet borde bygga på att alla blir vinnare. Fordonsmyndigheten får system som ökar produktivitet och renodlar verksamheten till att framförallt innehålla myndighetsuppgifter. En hög digitaliseringsnivå som motsvarar dagens krav och ger ökad produktivitet. Ålänningarna, eller i detta fall kan gott och väl ordet kunderna användas, blir vinnare genom kortare köer och en effektivare och mer flexibel, snabbare ärendehantering. Samt förhoppningsvis en valfrihet att kunna besiktiga sitt fordon hos andra än fordonsmyndigheten. Den tredje vinnaren är näringslivet och långsiktigt den åländska tillväxten. Ett mer företagsvänligt klimat där auktoriserade verkstäder kan erbjuda besiktningstjänster. Där bilaffärer genom uppdaterade digitala system minskar ned alla de byråkratiska besök som krävs till fordonsmyndigheten idag för att få en bilaffär i hamn. Vi får aldrig glömma bort att det bästa botemedlet mot arbetslöshet och fattigdom är att ge företagen bästa möjliga jordmån. Och det är dags att vi politiskt släpper sarkanten. Dags att börja konkurrensutsätta, lita på våra företag och skapa tillväxt ute i samhället. För fortsätter vi så här har vi snart bara offentliga bolag och myndigheter kvar. Precis som Finans- och näringsutskottet kortfattat skrev i sitt budgetbetänkande för 2025 kunde efterkontrollen av fordon hanteras av privata verkstäder. Våra bilverkstäder har en mycket välutbildad personal och jag vill komma med ett framtida hörande tips till lag- och kulturutskottet. Motorbranschens organisation, hör dem nästa gång. Lyssna på dem för att få en bild från andra sidan. En sådant hörande kommer räta ut många frågetecken och ta koll på fördomar kring avreglering. Det finns ingen silverkula som alena råder bot på vår ekonomiska situation eller skapar tillväxt. Det finns flera hundra olika åtgärder som måste till. Och vi behöver nyttja varje möjlighet gällande fordonsmyndigheten. För där finns intressanta möjligheter där det privata kunde avlasta det offentliga ansvarsområden. I varje debatt kring fordonsmyndigheten jag varit delaktig i plockar alltid skeptikerna till en avreglering fram att fordonsmyndigheten förlorar intäkter vid en avreglering och att mer skattemedel behöver skjutas till för att hantera detta inkomstbortfall. Detta stämmer inte alls. Självklart skulle en avreglering av fordonsmyndighetens ansvarsområden innebära färre anställda och därmed även lägre kostnader. Vi måste identifiera vad som kan avregleras och det ska inte enbart utgå från fordonsmyndighetens eller politiska bedömningar. Lyssna på och lita på våra företagare. De vill förtjäna pengar men de vill också utveckla sina företag. De är snabbfotade men de vet också att det gör man bäst genom att ha nöjda kunder. Jämför med sociala företag inom sociala sektorn. Det företagandet har avlastat den offentliga sektorn, ökat företagandet och valfriheten och servicenivåerna för ålänningarna. Idag skulle nog ingen vilja att säga att dessa företag försvann. Tvärtom. Jag är övertygad om att en möjlighet för auktoriserade verkstäder att erbjuda fordonsägare sina tjänster skulle ge motsvarande effekter. Låt oss vara långsiktigt visionära och bygga samförstånd över partigränserna till gagn för ålänningarna, ekonomi och företagande. Tack talman.
Tack för det. Inga repliker till anförandet och följande talare på listan är ledamoten Anders Holmberg. Varsågod.
Talman, på ytan ser detta ut som ett välbalanserat lagförslag som kan bidra till ökad effektivitet och modernisering vid fordonsmyndigheten. Intentionen är ju att frigöra resurser för att möta det behov som finns hos både myndigheten och medborgarna. Men jag vill kort lyfta några utmaningar som följer med detta lagförslag som syftar till att effektivisera myndighetsutövningen och bland annat möjligheten att uppbära avgifter för uteblivande bokningar till exempel. Det här är ett litet dilemma för mig och kanske var det under utskottsbehandlingen det här med uteblivande avgifterna. För i utskottets betänkande har vi påpekat att fordonsmyndigheten idag inte har praktiska möjligheter att införa det här avgiftssystemet. Det saknas nämligen ett fungerande digitalt datasystem för att hantera det. Och innan ett sådant är på plats är det tydligen omöjligt att börja tillämpa lagens nya bestämmelser. Min uppfattning är efter utskottsarbete att fordonsmyndigheten skulle behöva lite mer styrning, direktiv, men kanske även viss hjälp och framförallt en liten inspirerande spark i baken för att komma vidare i sitt arbete. Jag tycker det är en lite märklig situation där vi stiftar en lag som myndigheten i praktiken inte kan följa från dag ett. Och det här är ett problem som vi behöver säkerställa, att resurser och system som krävs för att genomföra de här förändringarna finns på plats snarast möjligt för myndigheten. I remissdebatten så pratar vi också om möjligheterna till ökade intäkter för myndigheten. Hur går det med dem nu när inte här lagen är på plats eller fungerar direkt från början? Och när kan, vågar och vill fordonsmyndigheten sluta återbetala de här uteblivande avgifterna och komma med lite kreativa lösningar utan att det nya datasystemet är på plats? För det borde gå, om man bara vill. Jag känner därför en liten frustration efter att vi har behandlat den här lagen i utskottet. Det känns som att myndigheter ibland kunde behöva få lite inspiration ifrån det åländska näringslivet. Därför är det bra, precis som ledamot John Holm nämnde i sitt anförande, att man sneglar lite mot det privata. Och därför är det ju jättebra att de lokala verkstäder kommer att fortsätta kunna utföra en hel del kontrolluppgifter. Det är ett steg i rätt riktning och vi kunde kanske utveckla det här ännu mera. Jag är helt med på den banan. Men först är det viktigt att vi nu säkerställer att dessa aktörer får rätt utbildning och stöd för att kunna hantera sina uppgifter som de ämnade att göra. Fordonsmyndigheten får en uppdaterad lag. Nu gäller det att sätta den på plats för dem så att de kan jobba långsiktigt. Även om jag nu kanske lät lite kritisk är det också viktigt att nämna fördelarna med detta lagförslag. Elektroniska system och effektivare myndighetsutövning är avgörande steg för att modernisera Ålands offentliga sektor. Att minska antalet bokade men uteblivna besök är inte bara en resursfråga utan också en fråga om rättvisa och ansvar. Att vi på sikt även kan minimera antalet besök hos myndigheten och polisen vid körkortshantering är positivt. Detta lagförslag har stor potential att förbättra myndighetens effektivitet och digitalisering. Men en lag som inte kan följas kan anses lite problematiskt och därför är det nu landskapsregeringens ansvar att säkerställa att fordonsmyndigheten får rätt verktyg och stöd för att kunna implementera denna lags förändringar. Utskottets arbete med att lyfta dessa praktiska hinder är en viktig signal tycker jag. Att vi inte bara kan stifta en massa lagar utan att också säkerställa att det är genomförbara. I lag- och kulturutskottet så har vi ganska mycket lagar som kommer nu. Och det här är ju ett exempel på en sån lag som vi liksom inte kan sjösätta direkt. Det blir lite tokigt. Men slutligen så vill jag ändå tacka mina kollegor i lag- och kulturutskottet för intressanta diskussioner under arbete. Att vi i detta lagförslag kommit in på detaljer utöver det vanliga i vårt arbete tycker jag var extra roligt och intressant. Det visar på att olika kompetenser och erfarenheter i vårt utskott blir en bra mix i vårt viktiga arbete för Ålands folk. Tack.
Tack för det. Vi har tre repliker till anförandet. Den första går till minister Camilla Gunell. Varsågod.
Tack herr talman och jag vill också tacka utskottet för att ha engagerat sig i den här frågan och också haft flera höranden och säkert många intressanta diskussioner. Jag tror att det är ingen hemlighet för någon i det här lagtinget att vi har helt enkelt inte investerat tillräckligt i digitala system i landskapet och i våra underlydande myndigheter. Och därav så finns det också en stor digitaliseringsskuld inom fordonsmyndigheten. Bara fordonsregistret som man nu håller på med är ett gigantiskt projekt att få på plats. Och utöver det så finns också andra system som ska sättas på plats. Men det viktiga är ju nu att lagen finns. Och därmed finns den juridiska grunden för att gå vidare och skapa ha legala instrument för att hitta digitala lösningar. Så vi måste ta lagen på plats.
Repliksvar ledamot Holmberg.
Talman. Jag delar minister Gunnells uppfattning och syn på den här saken. Jag tyckte precis som ministern sa, så hade vi flera jättebra höranden i utskottet. Och det var roligt att se också att vi kom in på detaljer som liksom i princip kanske inte skulle ha gjort, men där såg vi liksom en viss problemlösning. Och jag tror precis som ministern säger att när vi nu får den här lagen på plats, så då kan vi börja jobba. Men det är också viktigt att vi får att de får stöd på myndigheten, så att de kan börja liksom få saker och ting att börja hända när vi liksom ska sätta den här lagen på plats.
Andra replik, minister Gunnell.
Ja, de som har följt åländsk politik och åländska digitaliseringssträvanden i många år så vet hur länge man till exempel diskuterar digitaliseringen av skärgårdstrafiken och Ålandstrafiken. Nu har vi ett nytt system, ett nytt bokningssystem och en ny hemsida och så vidare. Jag hoppas att det här inte ska ta lika länge. Men jag tror vi måste ha ett visst tålamod med att det är stora projekt för små aktörer och att det tar både tid och pengar och kraft att komma i mål. Men vi är alla lika ivriga att komma i mål, och få tacka utskottet och lagtinget som nu ger oss också den legala grunden att göra det här och förverkliga det.
Andra replik, svarade mot Holmberg.
Talman. Gällande de här till exempel uteblivande avgifterna, så känner man väl kanske som företagare en liten, inte en frustration, men liksom lite fundersamhet att man inte ska kunna på ett pragmatiskt sätt liksom kunna ta att inte återbetala de här avgifterna fast man inte har ett datasystem som stöder den här lagen. Och det är liksom, det är där jag känner ibland att när man kommer in i politiken från näringslivet, så blir det liksom, man krånglar till det lite för sig ibland när man skulle kunna göra det lite lättare. Och där tror jag den här myndigheten har lite att jobba med. Tack.
Nästa replikskifte går till ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, när jag tillträdde som trafikminister 2009 så påtalade man problemen med ASA 400 som då fanns vid motorfordonsbyrån, som det hette vid den tiden. Och det börjar bli ett antal år sedan, snart 15, och det är fortfarande samma ASA 400 som står och puttrar i ett hörn. Så visst behöver digitaliseringen göras där, men det som gör mig lite bekymrad, och det som jag också vet att ledamoten lyfter när vi diskuterar det här i utskottet, det är ju att nu skriver vi en lagstiftning där man de facto inte har möjlighet att sätta den i kraft på ett sånt vis som vi önskar från lagtingets sida. Därför att man helt enkelt inte har de tekniska möjligheterna att göra det. Och jag blir lite tudelad kring det faktiskt, att vi gör det ju väldigt svårt för myndigheten också när vi kräver saker av dem som de inte har en möjlighet att leverera.
Repliksvar, ledamot Holmberg.
Talman, jag delar ledamot Törnås tankar, och det är väl precis det som jag känner också, att vi kan ju inte sitta och producera en massa lagar om man inte kan följa dem. Men jag tror också att i vårt utskottsarbete så stötte vi på vissa saker i det här ärendet som jag åtminstone upplever att man kunde liksom kanske ändå verkställa om man bara är lite initiativrik för att följa lagen. Men jag håller med om att det här datasystemet det är ju föråldrat, och vi hoppas att det kommer på plats, för det finns mycket inom den här myndigheten som berör många ålänningar, och det är viktigt att vi får det fungera.
Andra replik avstår ledamoten Törnros från, och nästa replikskifte går till minister Ingrid Zetterman. Varsågod.
Tack för det. Ledamoten Holmberg lyfte i sitt anförande frågan om myndighetsstyrningen, och det är också en fråga som är lyft i regeringsprogrammet för den här mandatperioden. Det är till synes en ganska enkel sak, och i regeringsprogrammet så tror jag det står någonting i stil med att man ska ta fram ett policydokument. De facto är det ett ganska stort omfattande arbete, i synnerhet utifrån det faktum att varje myndighetslagstiftning, vilket det ju finns för alla de underlydande myndigheterna, har tagits fram väldigt med den andan som den politiska andan som rådde vid bildande eller ändringen av den lagen, vilket betyder att styrningen av myndigheterna i princip är lika många som de underlydande myndigheterna. Så att här finns ett stort politiskt arbete att göra, att säkerställa en tydlig riktning, men också ett omfattande lagstiftningsarbete.
Replik, svarade ledamot Holmberg.
Talman, minister Zetterman berör flera viktiga saker, och det är precis som ni säger att vi har ju också en hel del myndigheter. Och det är ju inte så att vi bara har en myndighet eller två myndigheter, det är många myndigheter. Och det finns nog ett stort jobb att göra här ute för att få allt på plats. Så är det.
Andra replik, minister Zetterman.
Ja, en av de mer politiskt intressanta frågorna är just det. Vilket politiskt inflytande ska man ha i myndigheterna? Självstyrelselagen är väldigt, väldigt tydlig med att det finns underlydande myndigheter. Det vill säga myndigheter underställer landskapsregeringen, och just landskapsregeringen, inte lagtinget till den delen. Men sen finns det också lagstiftning som har tagits fram över tid. OHS-lagen är ett sådant exempel där man i lagen då anger en ganska stor frihet till styrelsen och myndigheten själv. Så att den dag detta ska redas upp så kommer det att finnas många politiska bedömningar att göra. Men i sak håller jag helt och hållet med ledamoten Holmberg. Det här behöver redas upp. Och det är en av de här sakerna som under för många år har lämnats åt sidan för kanske andra lite mera politiska drömprojekt.
Ledamot Holmberg avstår sin avslutande repliksvar, och därmed så är diskussionen också avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen så föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om fordonsmyndigheten för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om körkort för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad, och ärendets första behandling är avslutad. Vi går vidare på listan till ärende nummer 2, som handlar om remissdebatt kring lagförslag 7 2024-2025. Tillägg i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar gällande social villkorlighet. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion. Och den inleds av minister Jesper Josefsson, som presenterar lagförslag 7 2024-2025. Varsågod.
Tack, talman. Det här lagförslaget innehåller ett litet tillägg i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar, där man i huvudsak lyfter in orden social villkorlighet. Och bakgrunden till det här, så det är en följd av att social villkorlighet införs som krav för att få ta del av jordbruksstöd av EU. Och bakgrunden till det är att på EU-nivå så uppstår en oro och flera fall där olika delar av Europa. Så under coronapandemin så behandlades inte alla lantarbetare särskilt bra, så därför lyfter man in det här nu. Och på EU-nivå så är syftet med den sociala dimensionen bland annat att utveckla lantarbetarnas arbetsvillkor och främja utvecklingen av ett socialt hållbart jordbruk på ett sådant sätt att stödmottagarnas medvetenhet om frågor som rör anställningsavtal och anställningstrygghet och grundläggande krav ska följas, att kännedomen av det ökar. I sak så är det här något positivt, och för våra åländska jordbrukare innebär det inte särskilt mycket jämfört med idag. Överlag så har vi väldigt höga och goda arbetsvillkor här i Norden, som också våra jordbrukare är högst medvetna om och följer mycket bra. Det medför inte heller några nya inspektioner på så vis. Men det blir en liten utökning av mängden byråkrati, och mängden byråkrati, den är däremot oroande. För det är just så här, det är små tillägg, oftast positiva i sig, som ständigt tillkommer, och mycket smått blir stort. Och det här är hela EU och speciellt jordbruket befinner sig idag. Istället för tillägg så borde det komma allt mer minskningar och förenklingar. Och min förhoppning är nu på den nya EU-kommissionen, som ändå har konkurrenskraft väldigt högt upp på sin agenda. att det kommer komma. Och den nya jordbrukskommissionären är också från Luxemburg, vilket är positivt för oss eftersom deras jordbruk påminner långt om vårt här uppe i Norden jämfört med Sydeuropa som exempel. Och från landskapsregeringens håll så försöker vi oftast åtminstone implementera varje EU-krav så landsanpassat och smidigt som möjligt. Men då det kommer till jordbruket så är det extra utmanande, dels för att vi integrerade i Finlands plan, strategiska plan, men också i de tekniska finansieringssystemen. Så svängutrymme är oftast litet bara där, och sen att EU-kraven sällan är anpassat för våra förhållanden här uppe. Men som sagt, det här lagförslaget i sig är tekniskt och medför inte nämnvärda konsekvenser i sig. Men nästa gång jag står här och presenterar något jordbruksrelaterat så hoppas jag att det är någon sorts förenkling eller minskning av byråkratin. Tack.
Tack för det. Vi har tre repliker till huvudanförandet. Den första går till ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, tack. Det finns ett stycke här under punkt 1.4 som jag faktiskt i ärlighetens namn inte förstår. Och jag konsulterar kollegan Harry Jansson, men han förstår det inte heller. Så kanske ett förtydligande från ministerns sida. Citat. Med beaktande av att rättsområdet utgör riksbehörighet behöver bestämmelserna i riksförordningen träda i kraft innan ändringen i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar kan slutbehandlas av lagtinget. I annat fall utgör den föreslagna hänvisningen till riksförordningen lagstiftningsmässigt en behörighetsöverskridning. Jag kan inte riktigt förstå hur det här hänger ihop. Och jag hade hoppats att jag skulle kunna hört ministern före plenum. Men kan ministern förtydliga något?
Minister Josefsson, repliksvar.
Just det här lagförslaget blir det ännu mer tydligt att det svängutrymme ofta lite när det kommer också till jordbruket. Bland annat så handlar det om just att tillsynen och tillsynspåföljderna är kopplat till arbetsskyddet. Och till exempel tillsynen så sköts av regionalförvaltningsverket. Så vi kan reda ut det i utskottet med lagberedningen om så önskas, om utskottet så önskar det. Men det är mycket kopplat till det att det trädde i kraft nu i Finland den 1 januari, och därför kan vi inte hänvisa till en lag som inte finns i Finland eftersom det här lagförslaget skrevs parallellt med det, men det är nu antaget i Finland, så nu är allt klart på den fronten.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, jo, till den delen förstår jag resonemanget, men jag förstår inte hur det kan bli en över, alltså att vi skulle överskrida våra befogenheter om den finska lagstiftningen inte skulle ha trädde i kraft. Jag förstår liksom inte kopplingen däremellan. För ni skriver ju också att landskapsregeringen avser att följa med eventuella förändringar i den föreslagna riksförordningen och meddela lagtinget om eventuella ändringar som behöver göras i lagförslaget. Jag kan inte erinra mig att man har agerat på liknande sätt tidigare.
Minister Josefsson, avslutande repliksvar.
Tack, talman. Nej, jag vet inte heller tidigare om man har gjort så här, utan det är från lagberedningens håll och högst lagtekniskt. Men som sagt, om det finns oklarheter kan vi reda ut det tillsammans med lagberedningen i utskottet. Och det blev inte heller några ändringar som sagt på finst håll, och därav meddelar inte heller några ändringar i talarstolen.
Nästa replikskifte går till ledamoten John Holmberg. Varsågod.
Tack, talman, och tack, minister Josefsson. Det är ett bra resonemang kring avbyråkratisering som ministern för. Och utskottet som börjar arbeta med den här lagstiftningen förmodligen imorgon, så tar gärna del av en utvidgad diskussion kring det. Och ministern sa det redan, vill bara få det bekräftat, att i lagförslaget står ju också att den är beroende av den rikslagstiftningen och den trädde kraft från 1 januari, och det står i lagstiftningen att lagtinget ska anpassa sig efter det, och med det grönt ljus där att det bara att köra på.
Repliksvar, minister Josefsson.
Det är grönt ljus, det vart klart precis innan jul, fick jag meddelande av.
Ledamot Holmberg avstår sin andra replik och nästa går till ledamot Ville Valve. Varsågod.
Ja, talman, jag måste säga att det här ämnet och lagförslaget är fruktansvärt torrt och det är svårt att begripliggöra det för allmänheten. Så jag blir imponerad över minister Josefsson. Det var definitivt inget slentrianmässigt anförande vi just hörde. Det var fint, det var ödmjukt tilltal, det var viktigt innehåll, det var snygg koppling till skeendena på EU-nivå. Och politiskt delar vi ministerns förhoppning om att få till stånd någon slags förenkling i den här frågan. Och det kommer att märkas i det fortsatta utskottsarbetet. Tack.
Minister Josefsson, repliksvar.
Tack talman, tack ledamot Valve. De orden hör man inte jätteofta från oppositionsbänk, så det tackar jag ödmjukast för.
Replikskiftena är därmed avslutade och vi går vidare på listan. Nästa anförande är ledamoten Liss Mattsson som håller Centerns gruppanförande. Varsågod.
Talman, bakgrunden till den benämnda sociala villkorligheten som lagen benämns hänger samman med coronapandemin och den oro som uppstod i olika delar av EU kring hur lantarbetare i vissa fall behandlades. Från EUs sida är syfte med den sociala dimensionen i lagstiftningen bland annat att utveckla lantarbetarnas arbetsvillkor och främja utvecklingen av den sociala hållbarheten inom jordbruket. På detta vis sätter man strålkastarna på lantarbetarnas anställningstrygghet och anställningskrav för de gårdar som tar emot stöd via EUs gemensamma jordbrukspolitik och som har anställt personal. Lagförslaget innehåller hänvisningar till lagstiftning inom rikets behörighet, vilket förväntas träda i kraft i årsskiftet. Och det hörde vi att det hade de också gjort nu med grönt ljus. Den finska lagstiftningen inom området behöver således träda i kraft, som jag sa. Och i stort är detta en lagstiftning som består av teknikaliteter och kan kännas lite torr när man läser det. Men visst kan en hel del analyser och påpekande göras utifrån lagförslaget. I bakgrundstexten till lagstiftningen beskrivs även kortfattat hur EUs gemensamma jordbrukspolitik genomförs med utgångspunkt i Europaparlamentets och rådets förordningar som sedan ligger till grund för varje lands egen strategiska plan och som sträcker sig över tidsperioden 2023-2027. Och i den strategiska planen behöver nu också den sociala hållbarheten tas i beaktande genom den så kallade sociala villkorligheten. Enligt EUs förordning kan varje medlemsstat idag bara ha en strategisk plan, vilket gör att nu mer lyder Åland under Finlands strategiska plan. EU ska godkänna varje lands strategiska plan och nog är det ett tydligt exempel på hur jordbrukspolitiken sedan EU-inträde blivit mer och mer decentraliserad och hur den åländska självstyrelsen på detta sätt många gånger åsidosätts. Sedan kan jag tycka att eftersom Åland redan är en del av EUs gemensamma jordbrukspolitik kanske det är lika bra att vi ändå ingår i den finska strategiska planen då det är viktigt att vårt åländska jordbruk har samma konkurrensförutsättningar som närliggande regioner i Finland. Och att det tog väldigt mycket tid att ta fram det här egna åländska programmet tidigare. Men tillika kan man vara lite tudelad att vad är riktigt det bästa. Talman, bara inledningen av mitt anförande tycker jag tydliggör hur byråkratiskt och komplicerat jordbrukspolitiken har blivit. Och jag vet inte på hur många ställen man under processen när den strategiska planen 2023-2027 skulle tas fram kunde höra jordbrukarnas vädjan om minskad byråkrati och samtidigt få uppfattningen om att man från EUs sida utlovade att detta skulle ske. Jag ville ta tillfälle i akt att i samband med diskussionen om detta lagförslag påpeka komplexiteten som många gånger tenderar inom jordbrukspolitiken samt dess utformning och dess kontrollfunktioner. Samtidigt också har hela livsmedelsproduktionen i praktiken, eller den är väldigt komplex och det behövs kontroll av minsta detalj och nyckeltal för att beräkna lönsamhet. När allt det här sen ska spela ihop är det förståeligt att jordbrukarna många gånger blir gråhåriga och företagande verkar utmanande. Slutligen talman, denna lagstiftning berör lantarbetarnas rätt sociala hållbarhet inom jordbruksproduktionen och det är givetvis något som vi från Åländsk Center tycker är viktigt. Vi noterar samtidigt att lagstiftningen kommer att kräva ännu mer tillsyn Men ekonomiskt påverkar inte förslaget landskapsregeringen då den tillsyn som sker från Finland. Från Centerns sida vill vi uttrycka att vi bekymrar oss generellt för den byråkrati som EU-apparaten tenderar att skapa och som tillika ska spela med den pressade lönsamheten inom branschen. Den decentralisering av beslutsfattande som skett för jordbrukets räkning genom den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling över tid har många gånger tyvärr inte gynnat det lokala jordbruket. Tack, talman.
Tack för det. Inga repliker till anförandet. Och vi går vidare på listan till ledamoten Nina Fällman som håller Socialdemokraternas gruppanförande. Varsågod.
Tack, talman. Det blir ett långt anförande det här. Nej, jag skojar. Det här tillägget gällande social villkorlighet som förutsättning för finansiering av landsbygdsnäringar är ur en socialdemokratisk synvinkel ett välkommet förtydligande av vikten av schyssta arbetsvillkor och rättvisa förhållanden för anställda inom jordbruket som ett villkor för att erhålla stöd. Det är precis som ministern påpekar en växande byråkratisk snårskog det här att tillämpa EU-direktiv. Men syftet med förändringen, att det krävs ett visst mått av tillsyn och goda arbetsvillkor, är helt i linje med det som är vår politik. Och vi tror inte att man ska underskatta signalvärde av lagstiftning som detta. Kanske det inte är ett så stort problem här, men i Europa har vi sett att det är det. Och även hos oss kan det förekomma att människor, särskilt säsongsarbetskraft, kan behandlas illa eller jobba under otrygga förhållanden. Och därför är det bra att EU-stöden kopplas inte bara med miljömässig utan också social hållbarhet och att man tydliggör det. Så vi stöder lagförslaget. Tack, talman.
Tack för det. Vi har inga andra på talarlistan varför vi konstaterar att diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Ärende nummer 3 idag handlar om landskapslag om cybersäkerhet och motståndskraft, eller lagförslag 13 2023-2024. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion, och den inleds av minister Ingrid Zetterman som presenterar förslaget. Varsågod.
Tack, talman. Då var det dags för en presentation av lagförslaget om cybersäkerhet och motståndskraft på Åland. Det här förslaget är en viktig del av vårt arbete med att skydda våra digitala system och kritisk infrastruktur mot cyberhot, hybridhot och andra störningar. Man skulle kunna jämföra det med att vi skaffar oss en försäkring genom att viktiga och kritiska verksamheter, både offentliga och privata, ökar sin motståndskraft, sin resiliens och också därmed sin förmåga till återhämtning. Syftet med lagförslaget är att genomföra dessa EU-direktiv på Åland för att förbättra cybersäkerheten och motståndskraften mot olika störningar. 2022 antog Europaparlamentet och rådet 2 nya EU-direktiv. Det ena kallas då NIS2-direktivet som syftar till att förbättra åtgärderna för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå inom EU. Det ersätter det tidigare NIS1-direktivet, vidgar tillämpningsområde och kravställningarna på de berörda verksamhetsutövarna. CR-direktivet, det handlar om att stärka motståndskraften hos kritiska entiteter, vilket innebär att skydda samhällsviktiga tjänster och infrastruktur mot olika typer av hot och störningar. NIS 2 är alltså kopplat till cybersäkerhet och CR mot motståndskraft. NIS 2-direktivet ställer nu betydligt högre krav på säkerhet och incidentrapportering och främjar tydligt samarbete och informationsdelning mellan olika aktörer, både inom medlemsstaterna men också mellan medlemsstaterna. CR-direktivet fokuserar på att stärka motståndskraften hos kritiska entiteter genom att införa krav på riskhantering och kontinuitetsplanering. Och generellt kan man säga en sådan sak att NIS 2-direktivet, det vill säga cybersäkerhetsfrågorna, träffar betydligt många fler i vårt samhälle, medan CR-direktivet träffar en betydligt mindre grupp. Och CR-kraven är betydligt mer omfattande, och omfattas man av kraven från CR-direktivet, ja, då omfattas man per automatik också med alla krav från NIS-direktivet, medan det omvända alltså inte gäller. I landskapsregeringens förslag så inför vi då paragrafer som säkerställer att vi får en gemensam hög cybersäkerhetsnivå och krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering från de berörda verksamhetsutövarna. Incidentrapporteringen kan för många låta ganska som ett stort byråkratiskt monster. Det ska man komma ihåg, att det här är saker som händer ganska sällan. Den enda störning vi har kommit fram till att skulle omfatta en incidenthantering enligt CR-direktivet är Alfrida-stormen de senaste 10 åren. Samma sak med de här cybersäkerhetshoten och den typen av incidenter. Alltså det är ju inte det att ett system ligger nere i 20 minuter det handlar om, utan det här handlar om större insatser. Här ska man förstås då sprida informationen också inom landet men också mellan EU-staterna, och det har ju förstås att göra med att man snabbt ska kunna få en samlad bild ifall det pågår en viss typ av attacker runt ett större geografiskt område, så att man kan vidta proportionerliga och tillräckliga åtgärder. När det gäller de olika delarna i vårt samhälle som påverkas, så är ju förstås ekonomin en del. Det är väldigt, väldigt svårt att uppskatta ekonomin, och jag ska återkomma till den delen. Men generellt så kan man säga då, på tal om försäkringstemat, att för samhället som helhet så ger de här två lagstiftningarna vid ett gott genomförande förbättrad säkerhet och tillit till digitala tjänster. Och framförallt så kan det bidra till ökad användning av digitala lösningar. Kan man känna sig trygg med de digitala lösningarna är sannolikheten det att man också nyttjar de större. Så några av de saker som har diskuterats, både vid bland annat det stora informationstillfälle som vi höll för allmänheten, både myndigheter och företag, och allmänna frågor som har snappats upp under arbetets gång. För det första, det är viktigt i den här lagstiftningen att komma ihåg att alla åtgärder som ska vidtas utgår från riskbedömning. Det är därför det är omöjligt att på förhand säga hur stora kostnader här föranleder för varje olika aktör. Varje olika aktör har olika risknivå, och åtgärderna ska förstås vara proportionerliga med de risker som man bedömer att finns. Det som vi också vet är att många organisationer har jobbat med de här frågorna under många och långa tider redan. Via det offentliga bolaget Åda har man jobbat med ett informationssäkerhetsprogram en längre tid. Det finns många investeringar i den här riktningen. Det är ju inte så att det är första gången nu det åländska samhället som helhet hör om ordet behov av beredskap, planering och kontinuitet. En annan del är det att kostnaderna för haverier, produktionsstopp och också, särskilt om det gäller en offentlig myndighet, ett haveri som leder till att organisationens trovärdighet minskas rejält, de är stora och innebär stora kostnader för varje verksamhetsutövare. För de entiteter som också uppfattas som kritiska, så blir kostnaderna stora också för andra aktörer. Om vi tänker ett Åland utan att Ålands vatten fungerar till exempel. Det är ingalunda bara Ålands vatten som drabbas av det, utan förstås varje hushåll, varje produktionsbolag som behöver vattentillgång och så vidare. Så att det här är inte bara kostnader utan också ett sätt att minimera risken för att kostnader ska uppstå. Och därtill kan tilläggas att vår uppfattning är det att vi har lagt oss på en miniminivå när det gäller genomförande av det här direktivet och implementeringen i Ålands lagstiftning. För myndigheterna, särskilt kommunerna, hade diskuterats en hel del om huruvida de ska omfattas eller inte omfattas. I det här lagförslaget är det ju så att de större kommunerna omfattas av förslaget. Och där kan man också konstatera till den delen att kommunerna, de åländska kommunerna har väldigt omfattande verksamhetsområden. Man har allt, i någon kommun har man avloppshantering inne i sin egen kommunala verksamhet. Man har äldreomsorgen, man har barnomsorgen och andra verksamheter med känslig data och känslig verksamhet. Och redan de här kräver ju redan idag en viss grad av cybersäkerhet. Att till exempel skydda patientuppgifter eller klientuppgifter. Det är ett krav som har funnits länge sen det att den moderna förvaltningen kom till, så har man ju alltid varit skyldig att skydda dem. Nu paragraferas det om då hur det ska gå till när det gäller just cybersäkerheten. Landskapsregeringen avser inte att tilldela ekonomiskt stöd till de aktörer som omfattas av direktivet. Jag vet att det har funnits en diskussion om att kommunerna skulle få ett stöd men ingen annan. Det uppfattar vi som inte rätt och riktigt. Ska en få stöd så borde också näringslivet få stöd. Och som sagt, det är väldigt beroende av kostnadsstorleken vad man redan har vidtagit för åtgärder. Däremot är det förstås så att landskapet har ett särskilt ansvar i allmänhet, men också utpekas som ett särskilt ansvar i den här lagstiftningen. Framförallt som tillsynsmyndighet. Och en viktig del av tillsynen är den proaktiva tillsynen som ju handlar till mångt och mycket om kunskapsdelning och kunskapsförmedling och hjälpa de olika organisationerna, både privata och offentliga, att göra rätt. Talman, också några ord om självstyrelsepolitiken. Det har varit många vändor kring den delen i det här arbetet. Vi kan konstatera det att när nu gällande självstyrelselag skrevs så var inte digitaliseringen en så stor fråga som den är idag. Det finns alltså inte fördelat i behörighetskataloger. Praxis har varit att har man behörighet över ett visst område så har man också ansvar för digitaliseringen kring det. Alltså det vill säga, precis som vi har gått in för att upphandla ett VIS-system, vårdinformationssystem, som precis på samma sätt som vi hanterar de åländska studerandesystem. Så det här liksom följer i färg. Den här lagen utgår precis från samma logik. Men det kommer att bli intressant att se Ålandsdelegationens yttrande kring den här lagstiftningen, för det är en hel del av de här behörigheterna som kommer att klareras i och med den här lagstiftningen. En annan sak ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv är det att också den här lagen kräver en gemensam punkt, en gemensam plan för hela landet. Det här vet vi att det brukar ställa till med praktiska bekymmer. Det brukar vara svårt att bli hörd. Det brukar vara svårt att få tillgång till fullödigt material på svenska. Men det ska också sägas i det här sammanhanget att skulle Åland var tvunget att bygga upp all den kompetens som krävs av den här nationella kontaktpunkten till exempel, så skulle det här vara en betydligt, betydligt mer kostsam historia än vad det är idag. Och det är bra att vi har samma lagfästa samarbetspartner som vi kan få hjälp och stöd av. Sammanfattningsvis, talman, så är det här lagförslaget ett viktigt steg för att stärka Ålands cybersäkerhet och motståndskraft. I regeringen Sjögrens regeringsprogram står det att vi ska arbeta för en stärkt beredskap. Det här är en del av det. Det är en del i att skydda våra digitala system och skydda kritisk infrastruktur, både mot de hot som vi vet att finns idag i Östersjöområdet, men också de framtida. Så även om detta är ett EU-direktiv i botten, så är landskapsregeringen och min uppfattning att det är viktig lagstiftning också för Ålands del. Tack, talman.
Tack för det. Vi har 5 repliker begärda. Den första går till ledamoten Mika Nordberg. Varsågod.
Talman, min fråga gäller de ekonomiska konsekvenserna, alltså de ekonomiska kostnaderna. I samband med att landskapsregeringen kommer till lagtinget med en sån här lag så brukar det normala vara att man har överläggningar i landskapsregeringen där man bekantar sig med den lagstiftning som man senare i ett plenum i landskapsregeringen då ska klubba och föra vidare. Jag är helt övertygad om att man måste ha haft en diskussion om vilka ungefärliga de ekonomiska konsekvenser ett sådant här lagförslag har innan man kommer till lagtinget med det. För det är ju ändå så att diskussionen under tidigare mandatperioder har gått det att man från landskapsregeringen kommer med olika lagförslag vilket får ekonomiska konsekvenser för våra kommuner till exempel. Så jag är förvånad om man inte har några siffror överhuvudtaget, åtminstone uppskattningsvis.
Minister Zetterman, repliksvar.
Talman, låt mig precisera mig. När jag pratar om att kostnaderna är väldigt svåruppskattade, det finns också angivet i lagframställningen ungefär vilka kostnadsnivåer det rör sig om, så talar det om de externa parterna. För landskapsregeringen själv så finns det tydligt angivet i bland de ekonomiska verkningarna vad effekterna blir. Ni kommer ihåg att för budget 2025 så tillsattes det tjänster på digitaliseringsenheten. Så där är det både budgeterat och tjänsterna finns färdigt för den delen. När det gäller CR-direktivet så fanns det i budget 2025 ett utredningsuppdrag för att utröna var den här personen då som skulle jobba med tillsynen av det skulle placeras i landskapsförvaltningen. Där kan vi gå närmare in på sen i utskottsbehandlingen. För landskapsregeringen som bär de absolut största kostnaderna här eftersom att man har också det största ansvaret. Så där är det helt klarerat i lagstiftningen vad det innebär.
Andra replik, ledamot Nordberg.
Talman, jag skulle behöva bli upplyst och påmind om vilka ungefärliga belopp det i så fall handlar om. Om man tar till exempel på en fyraårsperiod, det är ju ungefär en mandatperiod. Vilka summor är det som vi pratar om? Är det 1 miljon, är det 5 miljoner eller är det 50 miljoner? Vi vet att hela digitaliseringen i Finland så har kostat enorma summor. Och jag är lite rädd för att precis som har sagts, vi är efter Polen. Men ska vi liksom bygga upp allt från början så är det astronomiska belopp som vi kan de facto tala om. Så att ungefärligt belopp skulle jag gärna vilja veta.
Minister Zetterman, avslutande repliksvar.
Talman, för verksamhetsutövarna som omfattas av det här så säger man då att det handlar om 30 000 till 100 000 euro per år. Och det jag försökte framhålla var det att många av de här verksamhetsutövarna har ju redan idag planerade investeringar. Så att det handlar inte om jättestora belopp, särskilt inte med åtanke att man ska ha över 50 miljoner i omsättning. För landskapsregeringen självt så handlar det ju om framförallt de här tillsynspersonerna och de finns också angivna. Men som tidigare meddelat oss i budgeten för 2025 så hanterades den här frågan. Det hanteras också inom det befintliga taket för kostnaderna när det gäller digitaliseringsenheterna i rambudgeteringen. Och när det gäller den här personen med tillsyn för CR så det är en kostnad om 115 000. Där ser vi att det finns omstruktureringar att göra inom hela politikområdet som möjliggör den tjänsten.
Följande replikskifte inleds av ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Jag tackar talman. Jag vill prata lite om de här kostnaderna. För att det är lite svårt också att få ett grepp av vad blir det för kostnader även om det står angivet i lagförslagen men det står på olika platser och de totala kostnaderna som jag får det till i alla fall när man läser lagförslaget så är ungefär 400 000 på årlig basis. Så står det i lagförslaget om man läser det. Det är ganska stora summor pengar och jag undrar, det är ju två tjänstemän som jag förstår det. Minister får gärna rätta mig om jag har fel. Men vore det inte skäl att börja på en lite lägre nivå för att sen se vart det här tar vägen? Särskilt när ministern pratar om att det här är nu två stycken tillsynspersoner som alltså då, om jag förstår det rätt, ska tillsyna det privata näringslivet så att de uppfyller de här kraven. Annars blir det vite. Tack.
Repliksvar, minister Zetterman.
Talman, att börja i liten skala, alltså ledamoten Wikström var ju med själv i den förra landskapsregeringen som satte igång informationssäkerhetsprogrammet vid det offentligt ägda Åda AB som är en åtgärd som syftar helt och hållet i den här riktningen. Så att man har haft verksamhet hela tiden inom det här området, inom landskapsregeringen. Nu har vi då tagit informationshanteringslagen och nu kommer cybersäkerhetslagstiftningen. Vardera av dem då kräver varsin tillsynsperson, så det blir två tillsynsroller på landskapsförvaltningen. Men uppgifterna har ju gjorts redan idag. Man jobbar med cybersäkerhet och har gjort det i flera år på digitaliseringsenheten. Och man försöker också ha jobbat med proaktiv tillsyn, fast inte formellt, utan man har jobbat med att proaktivt få med andra myndigheter på att höja sin säkerhetsnivå.
Andra replik, ledamot Wikström.
Tack, herr talman. Ja, det här är ju nu landskapsregeringens lagförslag det här. Och det är inte ett lagförslag som togs fram tidigare. Men jag menar, vi har andra tjänstemän, framförallt när det gäller ombudsmän, som ofta säger att vi behöver mer resurser. Om vi pratar i närtid då, så kan vi prata om dataskyddsombudsmannen som säger att vi klarar inte av att uppfylla de här EU-direktiven om vi inte får mer resurser. Det har varit i medier och det har varit ganska vitt känt att det är brister där, eller brister och brister. Det är ju så där att Åland är ett litet samhälle, och jag tror att vi behöver förhålla oss pragmatiskt till den här typen av EU-direktiv som kommer till oss, om vi ska ha råd att faktiskt anställa någon och ha någon att jobba med alla frågor. För det här är ju knappast det sista direktivet som kommer. Så jag vet inte riktigt vad skillnaden är med att okej, vi har en dataskyddsombudsman som har för lite resurser. Nu har vi ett nytt direktiv som också ska jobba med datasäkerhetsfrågor, som ska få kosta väldigt mycket. Ja.
Avslutande replik från minister Zetterman.
Talman, vi kanske inte ska gå in på andra myndigheter allt för mycket, men också den myndigheten har uppbyggt rätts över tid och haft möjlighet att anställa personer tidigare, vilket jag också tror att utskotten har informerats om faktiskt. När det gäller den här lagstiftningen, så det jag säger, ledamoten Wikström, är att vi har redan personer, och vi har haft en längre tid personer inom landskapsförvaltningen som jobbar med den här typen av frågor. De har tidigare varit på konsultbasis, men han kommer nu i tjänsteförhållande så att man också kan utföra arbetsuppgifter enligt lag.
Och följande replik går då till lagtingsledamot Anette Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, det är bra att vi stärker vår cybersäkerhet, och det här är ju någonting som är på alla läppar, även om man inte jobbar med det dagligdags, eftersom man blir påverkad och läser och ser vad som sker runt omkring oss, och vi vore ju naiva om vi tror att vi är en fredad zon. Det här är aktuellt överallt. Senast i morse så var jag på ett möte med Nordiska rådet där vi hade en arbetsgrupp där vi diskuterade ordförandeskapsprogram för 2026. Och vad diskuterade vi? Jo, den övergripande säkerheten. Så det här går helt hand i hand med det. En sak som jag funderar över är det här när det gäller tillsynen. Kan ministern berätta lite mer kring tillsynen, hur den ska göras?
Svarsreplik, minister Zetterman, varsågod.
Talman, till det första, alltså där precis så som ledamoten Holmberg Jansson säger. Och jag vet att ledamoten också är mycket intresserad av digitala tjänster inom vård och omsorg. Och en grundläggande cybersäkerhet är helt grundläggande till den delen för att kunna genomföra de här sakerna. Så vill man ha verksamhetsutveckling där digitalisering kan vara en möjlig väg framåt inom de här mer personuppgiftskänsliga eller på annat sätt känsliga verksamheterna, då måste man ha sin informationssäkerhet och sin cybersäkerhet på plats. Det är också så, precis som ledamoten säger, att vi lever i en annan säkerhetstid nu. Och det finns då dels de här privata hackergrupperna som kanske försöker få till sig med ekonomiska medel. Och det finns också då andra typer av attacker i dagsläget som man behöver vara förberedd på för att skänka trygghet till medborgarna. Tillsynen kommer förstås att vara både proaktiv och reaktiv. Och jag utgår från att vi...
Andra replik, lagtingsledamot Holmberg Hansson.
Talman, nu har ministern kanske inte riktigt komma in på just när det gäller tillsynen, för när man läser det här, det var en enorm bunt att läsa på tills idag och förstå, för det är ju svårt att förstå alla olika direktiv och att liksom få det här greppet. Så det jag funderar lite grann på, vem är det som tillsynar landskapsregeringen? Jag kan förstå att landskapsregeringen har liksom vapnena för att kunna titta och se att våra företag, myndigheter, kommuner gör det. Och sen nästa sak som jag funderar på, ministern säger att det är klart att vi inte kan ge kommunerna bara ersättning för att företagen har också det här. Jo, jag förstår det och jag förstår det inte. Därför att det är ju också samhällsservice och samhällsviktig infrastruktur, och det behöver vi väl värna allra först, även om jag har företagarna varmt om hjärta.
Avslutande svarsreplik, minister Schettermann, varsågod.
Talman, till det absolut första som ledamoten sa, med att det är en tjock lunta med ganska svårbegriplig text, så hoppas jag att ni alla i lagtinget, att era gruppledare förmedlar den informationsfilm som jag skickade har skickat ut till alla gruppledare i lagtinget. Så där finns det en sammanfattning om någon är intresserad av det. Tillsynsfrågan har varit en liten huvudvärk som ledamoten säkert förstår. Tillsynen blir nu då på regeringskansliet, vilket förstås inte är optimalt. Alternativet är ju att börja bygga upp nya tillsynsmyndigheter med de kostnader det innebär. Och vi uppfattar att det här är en tillräckligt god väg framåt. Till den delen kan man ju också säga att de verksamheter som faller under rikets behörighet så tillsynas ju av riket till den delen. Och när det gäller det här med samhällsviktig verksamhet, det finns också privata företag som har väldigt samhällsviktig verksamhet. Kanske mer viktig än kommunerna själva.
Följande replik går till lagtingsledamot Jesse Eckermann. Varsågod.
Tack talman och tack ministern för ett intressant anförande. Ministern lyfter i sitt anförande också om lite självstyrelsepolitik, vilket jag tycker är väldigt intressant just i det här digitaliseringssammanhanget. Vi har ju flera påbörjade, ganska misslyckade, kostsamma stora projekt inom just digitaliseringen på Åland som inte har gått så himla bra och blivit väldigt, väldigt dåliga just med tanke på att det finns språkproblematik, behörighetsproblematik och så vidare. Och jag är genuint intresserad av om landskapsregeringen har någon plan eller någon slags, ska vi säga, färdkost och yes, vi har det här på gång, att berätta för lagtinget och för ålänningarna att är man på väg? För man några diskussioner? Kan Åland vara med och hjälpa Finland att få det här svenska språket som egentligen är tryggat enligt lag och så vidare? Ja, jag fortsätter i nästa replik.
Svarsreplik, minister Schettermann, varsågod.
Talman, till den sista delen så har det varit den här problematiken kring så att säga finska system. Idag när man programmerar så enligt min uppfattning så jobbar man på lite andra sätt. Att man automatiserar möjligheten att läsa in färdiga språkfiler och det liksom öppnar upp på ett helt annat sätt. I mina diskussioner med ordningsministern och IKT-minister Ikonen så är det här en sak man jobbar på. Det handlar också om att göra förstås med integration i samhället, att man vill kunna erbjuda vissa system på fler språk faktiskt än svenska och finska och samiska och engelska kanske. Så att man strävar efter att få en sån här språkdiversitet i systemen, särskilt de då som riktar sig till medborgare. I övrigt så har man på både tjänstemannanivå och politisk nivå väldigt goda relationer med de finländska myndigheterna. Också har vi goda samarbeten på nordisk nivå. Så det känns hoppingivande. För vi är för små att klara oss själva.
Andra replik till lagtingsledamot Eckermann. Varsågod.
Tack för det. Det var goda och glada nyheter. Och det är just sådana här frågor som är så viktiga att komma fram på bordet. För att allmänheten, lagtingsledamöter, alla som tittar på det här förstår att det finns en ganska grundläggande komplexitet. Men som tur är så går ju också tekniken framåt, precis som minister säger. Det är inte så att man programmerar på ett språk och så är det kört nu längre, som det kanske var för 10 år sedan. Och det här gläder mig jättemycket, för jag tror att många av de här knutarna som vi har kämpat med i 15-20 år så kommer att liksom lösas upp ganska snabbt. Och jag hoppas och tror att det här kommer att bli jättebra i framtiden.
Avslutande repliksvar, minister Schettermann, varsågod.
Talman, det hoppas jag också. Personligen får jag mer och mer kommentarer från medborgare kring det att statens service är så mycket bättre digitalt än vad den är från de åländska myndigheterna. Och det där ska vi liksom kunna vara en relevant partner i människors vardag, så måste vi också leverera tjänster digitalt. Jag tror ledamoten har helt rätt, och jag känner mig också optimistisk när det gäller just brukargränssnitten och de sidor man möter när man går in på Skattemyndighetens hemsida och så vidare. Det man sen måste komma ihåg att tillämpningsanvisningar och annat som är integrerade för att man ska kunna arbeta i systemen, där kan det vara betydligt svårare, och där finns det nog en väg kvar att vandra.
Och därmed fortsätter den här remissdebatten med gruppanförandena, och det inledande gruppanförandet hålls av Liberalernas lagtingsledamot Peter Lindbäck. Varsågod.
Värderade herr talman, lagtingsledamöter och åhörare. Minister Ingrid Zetterman har på ett bra och möjligast uttömmande sätt beskrivit det aktuella lagförslaget om cybersäkerhet och motståndskraft. Oberoende av vad vi vill, så står vi inför en ny era av digitalisering och teknologisk utveckling. Och med den står vi inför nya utmaningar, särskilt när det gäller cybersäkerhet och motståndskraft. EU:s nya direktiv om cybersäkerhet och motståndskraft syftar till att stärka säkerheten för digitala produkter och tjänster. Även Åland, som i sammanhanget räknas som ett litet samhälle, berörs i hög grad. Genom att på föreslaget sätt implementera direktiven om cybersäkerhet kan vi säkerställa att även Åland, med i huvudsak småföretag, kommer att ha tillgång till säkra digitala produkter och tjänster. Något som förväntas främja en tryggare digital miljö även för oss som bor och verkar på Åland. En av de stora fördelarna med reformen är skapandet av en i sammanhanget rättvis inom citat spelplan. Direktiven kräver att alla produkter med digitala komponenter uppfyller vissa säkerhetsstandarder, vilket bland annat innebär att småföretag inte behöver konkurrera med större företag som kan ha råd att åtminstone teoretiskt ignorera säkerhetsfrågor. Alla aktörer måste följa samma regler, vilket skapar en mer rättvis marknad. Men det finns förstås flera utmaningar. För småföretag kan det vara en alldeles särskild utmaning att uppfylla de nya säkerhetskraven. Den föreslagna landskapslagstiftningen kommer att förutsätta märkbara investeringar i tid och resurser, vilket kan vara svårt för företag med begränsade ekonomiska resurser. Dessutom medför de nya reglerna en ökad administrativ börda. Även en del av de mindre åländska företagen kan behöva anställa utomstående expertis, alternativt konsulthjälp, för att säkerställa att de följer de nya reglerna, vilket är såväl kostsamt som tidskrävande. Till den del direktivet om motståndskraft nu föreslås bli implementerat via den aktuella landskapslagen, så är det primära syftet att säkerställa att tjänster ska förmå motstå och återhämta sig från olika störningar. Något som förstås är viktigt i en tid då hybridhoten blir allt mer sofistikerade och omfattande. Genom att ställa krav på säkerhet och motståndskraft kan vi främja utvecklingen av nya säkra produkter och tjänster som uppfyller de förutsatta säkerhetsstandarderna. Något som förhoppningsvis leder till bland annat ekonomisk tillväxt och nya affärsmöjligheter även för våra små och medelstora företag. Men i sammanhanget får man inte förbise utmaningarna och framförallt risken att en överreglering lätt kan hämma önskad innovation och flexibilitet. Små företag behöver ofta vara snabba och anpassningsbara, och för mycket regler kan göra det svårt att reagera snabbt på marknadsförändringar. Det är viktigt att hitta en balans mellan att skydda medborgarnas säkerhet och att främja innovation och ekonomisk tillväxt. Vad sedan gäller de samhälleliga konsekvenserna kommer den nu föreslagna landskapslagstiftningen att bland annat förutsätta att våra åländska myndigheter investerar i utbildningar och satsar i resurser för att säkerställa att de kan övervaka och stödja efterlevnaden av de nya reglerna. Något som förstås innebär ökade kostnader och med all sannolikhet ett behov att anställa fler experter inom området för cybersäkerhet och motståndskraft. Det positiva i sammanhanget är att sådana investeringar rimligtvis leder till en ökad medvetenhet om cybersäkerhet bland medborgarna och också en starkare digital infrastruktur på Åland. Våra myndigheter kan dra nytta av förbättrad samordning och informationsdelning inom sig och mellan sig och samtidigt förebygga och bättre hantera cyberhot på ett mer effektivt sätt. På den negativa sidan kan man inte blunda för risken att ökade regleringar tenderar att leda till byråkratiska hinder och förseningar och oväntade kostnader. Det är även troligt att ansvariga myndigheter på Åland kommer att ställas inför olika utmaningar då våra framförallt små företag kommer att känna sig överväldigade av de nya kraven. Gällande den enskilda människan är det ur ett liberalt perspektiv viktigt att betona individens frihet och rättigheter. Den föreslagna landskapslagen förväntas ha flera positiva effekter för den enskilda medborgaren. Genom att stärka cybersäkerheten skyddas medborgarnas personliga data och integritet. En grundläggande rättighet och ett viktigt sätt att säkra individens frihet och trygghet i det digitala samhället. Genom att främja en rättvis marknad där alla företag, stora som små, måste följa samma säkerhetsstandarder säkerställs medborgarnas tillgång till säkra och pålitliga produkter och tjänster. Något som ökar konsumenternas valfrihet och som möjliggör så kallade informerade beslut baserade på kvalitet och säkerhet. Men på den negativa sidan kan man inte förbise att de ökade kostnaderna som den föreslagna lagstiftningen förväntas få för våra företag i slutändan överförs på konsumenterna, vilket kan leda till högre priser på bland annat digitala produkter och tjänster. Dessutom kan en ökad administrativ börda för företag leda till långsammare innovation och färre nya produkter på marknaden. Sammanfattningsvis erbjuder EUs direktiv om cybersäkerhet och motståndskraft som nu föreslås implementerade via den föreliggande landskapslagen både möjligheter och utmaningar för det åländska samhället och våra åländska företag. Sett ur ett liberalt perspektiv är det viktigt att hitta en balans mellan att skydda medborgarnas säkerhet och att samtidigt främja innovation och ekonomisk tillväxt. Genom att noggrant överväga både för- och nackdelar kan vi förhoppningsvis skapa en säker och dynamisk digital framtid för alla. Liberala lagtingsgruppen stöder det föreliggande lagförslaget som ett måste och trots de förväntade utmaningarna och kostnaderna för det åländska samhället som helhet. Tack för ordet.
Och två repliker har begärts. Den inledande repliken går till lagtingsledamot Ville Valve. Varsågod.
Talman, ur moderat synvinkel så var detta dagens mest imponerande anförande. Man kunde nästan tro att ledamoten Lindbäck har lyssnat på Moderaternas gruppmöte idag på på morgonen, för där var egentligen, vi kan ta check på allt, alltså problematisk överreglering som kan hämma innovation, riskerar hämma företagandet, och också det mycket välformulerade kritiken om att en småföretagare kan bli överväldigad av byråkrati, men också resonemanget om hur ökade kostnader också driver fram ett behov av att anställa flera. Kommer ledamoten Lindbäck att märka att återspeglas i Moderaternas gruppanförande, så jag vill bara säga tack för denna överraskande ärliga analys. Tack.
Och svarsreplik, ledamot Lindbäck, varsågod.
Ja, ber att få tacka.
Och ledamot Valve är nöjd så. Och det betyder att följande replik går till minister Ingrid Zetterman. Varsågod.
Talman, jag får väl säga som ledamoten Valve kring diskussioner i grupprummen. Det är ju ingen hemlighet att Europakommissionen har kritiserats för just den här delen. Alltså det att man reglerar den digitala utvecklingen och AI så mycket att det är svårt att göra innovationer och få ut ekonomisk vinst ur det hela. När man lyssnar på den nytillträdda kommissionären, den finländska kommissionären Henna Virkonen, så är ju det här en av de delar som man kommer att belysa också under de kommande åren. Däremot kan man ju säga det, att det finns ingenting som tyder på att cybersäkerhet som sådant kommer att bli nedprioriterat inom EU-sfären, utan snarare tvärtom. Alltså att nu har man först haft NIS 1, nu är det NIS 2. Folk talar redan om att det kommer att komma ett NIS 3 som gör det ytterligare striktare. Men det är oerhört viktigt att lyfta fram också de här delarna som ledamoten Lindbäck gör. Alltså det att det ska finnas möjlighet till innovation och företagande.
Svarsreplik, ledamot Lindbäck, varsågod.
Ja, jag tackar för repliken.
Och andra replik till minister Zetterman, varsågod.
Talman, just gällande de här småföretagen, alltså det ska man komma ihåg, man ska göra 50 miljoner i omsättning ifall man inte sysslar med någonting väldigt särskilt för att omfattas av det här, så de allra minsta företagen kommer inte att omfattas, men förstås även relativt, i alla fall till antalet anställda småföretag kan komma att omfattas av de här direktiven, och det är just därför jag också här tidigare talade om vikten av den här proaktiva tillsynen som just gäller information för att minska den här förmågan, risken för att bli just överväldigad. Alltså att man tar den frågan på allvar från landskapsregeringens sida, och den bollen uppfattar att vi har tagit redan, och vi kommer fortsätta att jobba med den och diskutera gärna den frågan just med utskottet. Jag uppfattar den som politiskt intressant, det här med samhällets digitala kompetens i allmänhet. En helt central fråga.
Avslutande svarsreplik, ledamot Lindbäck.
Jo, tack för den repliken, och det tar vi förstås med oss till utskottet. Tack.
Och då var det dags för följande gruppanförande som kommer att hållas av Centerns lagtingsledamot Jörgen Gustafsson. Varsågod.
Talman, med tanke på alla hybridhot som sker i vårt närområde är detta lagförslag som baseras på EU-direktiv helt rätt i tiden. Oberoende av direktiven hade vi troligtvis ändå behövt göra förändringar för att bättre klara oss mot eventuella framtida hybridhot eller motsvarande. Europaparlamentet och rådet antog 2022 två nya EU-direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen. Cybersäkerhetsdirektivet ersätter det gamla cybersäkerhetsdirektivet från 2016. Målsättningen med direktivet är att inom unionen få en hög gemensam cybersäkerhetsnivå för att förbättra den inre marknadens funktion. Motståndskraftsdirektivet är helt nytt, och där är målsättningen att säkerställa motståndskraften hos samhällskritiska verksamhetsutövare när det gäller ömsesidigt beroende tjänster, vilka är kritiska när det gäller samhällets funktionsförmåga samt upprätthålla samhällets ekonomiska funktioner. Både cybersäkerhets- och motståndskraftsdirektivet utgör minimidirektiv, vilket detta lagförslag baseras på. Det är bra att lagförslag är lagt på miniminivå för näringslivet och för verksamhetsutövare. Det innebär en viss ökad byråkrati för dem, men inte mer än direktiven kräver. Som sagt, det är mycket bra att lagförslaget läggs på direktivens miniminivå, vilket vi bör eftersträva framöver även i annan lagstiftning. Med tanke på att EU redan är överreglerat, och då är det onödigt att dumt att Åland reglerar ännu mer. Målsättning med lagförslaget förväntas leda till en ökad nivå av cybersäkerhet och motståndskraft hos berörda och enskilda verksamhetsutövare samt därigenom landskapet i stort. Eftersom det är EU-direktiv och målsättningen är att den ska genomföras i hela unionen kan lagförslaget tillsammans med det övriga nationella genomförande förväntas leda till att relevanta myndigheter i högre grad samordnar och samarbetar i cybersäkerhet och motståndskraft för såväl åländsk som nationell och internationell nivå. Även ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området är möjligt mellan Åland, riket och övriga unionsnationer. Lagförslaget innebär att nya uppgifter och skyldigheter påförs såväl myndigheter som offentliga och enskilda verksamhetsutövare, vilket högst troligt leder till ökad administration och strukturella förändringsarbeten hos enskilda verksamhetsutövare. Ökad administration och strukturella förändringsarbeten innebär samtidigt ökade kostnader för myndigheter och verksamhetsutövare som påverkas av lagförslaget. Lagförslaget förväntas samtidigt leda till att de samlade samhällskostnader för negativa konsekvenser av cybersäkerhets- eller andra incidenter mot verksamhetsutövare minskar. Tillämpningsområdet för lagen kommer åtminstone att omfatta landskapsregeringens underlydande myndigheter i egenskap att det definieras som offentliga verksamhetsutövare. Inom landskapet återfinns därutöver ungefär 40 medelstora företag och stora företag enligt kommissionens definition, vilka därtill är verksamma inom ramen för uppräknade sektorer i cybersäkerhetsdirektivens bilagor. Dessa enskilda verksamhetsutövare kommer därmed att klassificeras som antingen väsentliga eller viktiga verksamhetsutövare och därmed omfattas antingen rikets eller landskapets cybersäkerhetsdirektiv jämförande beroende på lagstiftningsbehörigheten. Till detta kan även andra landskaps- eller kommunala myndigheter samt offentliga som enskilda verksamhetsutövare tillkomma oavsett storlek genom att det av landskapsregeringen identifieras som kritiska, väsentliga eller viktiga utövare. Det är dagsläget svårt att uppskatta hur många verksamhetsutövare på Åland som omfattas av regleringen och i vilka ytterligare riskhanteringsåtgärder för ökad säkerhet och motståndskraft dessa verksamhetsutövare måste göra för att följa lagförslaget. De ekonomiska verkningarna av lagförslaget är svåra att förutspå men skulle behöva klarläggas. Utskottet bör fördjupa sig hur detta lagförslag påverkar näringslivet och verksamhetsutövare ekonomiskt samt de ekonomiska verkningarna för landskapsregeringen, kommunerna och dess myndigheter. Eftersom detta lagförslag baseras på EU-direktiv torde det finnas möjlighet att få ekonomisk ersättning från EU. Och för att implementera denna lag inom näringslivet bland verksamhetsutövarna och i förvaltningen skulle EU-pengar underlätta för att på ett samordnat och kostnadseffektivt sätt få det genomfört. Bra om landskapsregeringen skulle se över möjligheten om att få EU-medel. Vi behöver bli bättre på att söka ekonomiskt stöd och inte bara följa kraven från EU. Centerns lagtingsgrupp stöder detta lagförslag med uppmaning till utskottet att fördjupa sig i de ekonomiska verkningarna. Tack, talman.
En replik har begärts och den går till minister Ingrid Zetterman. Varsågod.
Talman, man brukar säga så att varje lands regering, deras främsta uppgift är att skydda liv. Ledamoten inledde med det att det säkerhetspolitiska läge vi har och just den här förmågan att kunna stå emot till exempel cyberattacker mot ett sjukvårdssystem eller annat kan de facto rädda liv.
förstås också underlätta vardagen och skänka generell trygghet ifall allting rullar på så som det ska och är tänkt att göra. Så att det är en omfattande beredskapslagstiftning som jag ser det. Att kunna upprätthålla de basala funktionerna också vid exceptionella förhållanden. Den andra delen, eller den sista delen som ledamoten Gustafsson tar upp, nämligen det här med att söka djurstöd, det är någonting vi jobbar med via digitaliseringsenheten i samarbete med Ålands högskola för att hitta möjligheter att göra större projekt inom det här området där det finns mycket EU-pengar att hämta.
Svarsreplik, ledamot Gustafsson, varsågod.
Talman, tack för det, minister Zetterman. Det låter bra att det är på gång att ansöka om EU-pengar, för som sagt att jag tror många gånger att vi har möjlighet att få därifrån bara vi lägger ner energi på det.
Andra replik till minister Zetterman, varsågod.
Talman, alltså precis så är det, och just för digitalisering hade funnits pengar länge inom EU-fonderna, både i de stora projekterna som förstås är aningen mer svårtillgängliga och förknippade med mer byråkrati, men också i de här mer lättadministrerade fonderna. Så att det är synd att vi inte använt den här möjligheten tidigare. Vi försöker ta krafttag kring det här. Vi har ombildat en tjänst vid digitaliseringsenheten så att man också ska ha de här arbetsuppgifterna de facto i en arbetsbeskrivning just på den enheten, för att det finns mycket pengar. Sen är det, landskapet är en relativt ovan organisation att söka de här pengarna, men vi kommer verkligen att göra allt som står i vår makt att söka både små och stora medel just inom det här området.
Avslutande svarsreplik, ledamot Gustafsson, varsågod.
Talman, tummen upp för det.
Och då är det dags för följande gruppanförande som kommer att hållas av Moderat Samlings lagtingsledamot Anders Holmberg. Varsågod.
Talman, om informationshanteringslagen var omfattande så är detta lagförslag om cybersäkerhet och samhällsmotståndskraft ännu mer komplext. Vi har redan inlett arbetet i utskottet faktiskt, och det känns tryggt att vi har flera erfarna ledamöter med oss i detta digra arbete. Jag vill också tacka ledamot Peter Lindbäck för hans upplyftande och bra anförande i det här ämnet. Det var många saker där som jag stämmer in i. Vi har framför oss ett lagförslag som är viktigt och syftar till att implementera då EUs NIS 2 och CER-direktiv. Och det råder ingen tvekan om att vi måste agera för att skydda våra samhällsviktiga funktioner och digitala system, även på Åland, mot de växande hoten från cyberattacker. Konsekvenserna av en framgångsrik attack kan vara förödande, både för vår infrastruktur men även för våra åländska medborgare och invånare. Samtidigt behöver vi diskutera de betydande utmaningarna och frågetecknen kring detta lagförslag. Det här kommer att bli ett gediget arbete för oss i utskottet. Det är jag helt övertygad om. Och det har vi även hört i flera anföranden idag. Hur kompatibel är denna lag med motsvarande lagar i Sverige och Finland och resten av EU? Direktiven sätter minimikrav och nivåer, men många länder kanske lägger till egna krav. Om vår åländska lag blir för avvikande riskerar vi att försvåra gränsöverskridande verksamheter, vilket kan påverka våra företags konkurrensmöjligheter negativt. Åländska företag brottas redan idag med gränshinder och en högre kostnadsnivå än många grannregioner. Det här kommer utskottet att behöva titta på. I lagförslagets femte kapitel om väsentliga och viktiga verksamhetsutövares skyldigheter så framkommer en del frågor för mig. Särskilt kring ledningens ansvar och styrning. Om styrelsemedlemmar och ledningspersoner kan hållas personligen ansvariga för överträdelser av lagen, vem kommer då att vilja ta plats i dessa styrelser i framtiden? Och vi behöver också fråga oss, vem ska utbilda den personal och de styrelsemedlemmar som detta lagförslag kräver på dem? Denna lag kommer att kräva omfattande utbildningsinsatser på Åland. Vi saknar kanske idag en del av den specialkompetens som behövs för detta här på Åland, och det blir en utmaning. Det är också någonting vi kommer att titta på i utskottet. Vi moderater befarar att detta lagförslag kommer att kosta det offentliga Åland rätt stora pengar. Framförallt kanske för de mindre kommuner som redan kämpar med ekonomin. Dessa kommuner kommer att drabbas både av ökade administrativa kostnader och dyra investeringar i infrastruktur, exempelvis för vattenförsörjning och andra kritiska tjänster. Där kan man ställa sig frågan, vad är planen för att kompensera dessa kommuner om så krävs? Moderat samling har tidigare lyft frågan om att vi har kunnat avsatt en del pengar tidigare för att stärka digitaliseringen i kommunerna. Det är något vi kanske behöver se på även i framtiden. Det är en viktig åtgärd. Men vi bör också fråga oss om konsekvenserna för våra privata företag. Det kommer att behöva stå för betydande kostnader, vilket kan leda till konkurs, kanske en företagsflykt eller minskat intresse för nya etableringar på Åland. Företagsmiljön på Åland är redan idag väldigt dyr jämfört med våra grannländer. Och ytterligare ekonomiska bördor kan bli tunga. Vi vet inte ens vad prislappen är riktigt för den här lagen. Och det är tydligt att säkerhet är dyrare än man kanske först tror. Framförallt på lång sikt. Det är oroande att lagförslaget inte tydligt redogör för de inledande kostnaderna och hur det ska hanteras. Även om vi i minister Zettermans presentation fick höra en del siffror. Men jag tror att den här kostnadssidan är någonting vi behöver titta på i utskottet och i våra höranden. Men trots dessa farhågor, talman, så är det ett visst fog för lagförslaget. Vårt arbete i utskottet kommer att bli omfattande. Men jag är säker på att vi tillsammans kan skapa en lösning som är både hållbar och rättvis för hela Åland i ett viktigt arbete för ett säkrare Åland. Därför så känns det också viktigt att vi i utskottet får den tid vi behöver, att vi inte stressar fram det här lagförslaget. Och jag tror att vi kommer att få höra lite andra anföranden idag också som påvisar att vi behöver ha tid för det här arbetet. Tack.
Och talmannen konstaterar att två repliker har begärts och den inledande repliken går då till minister Ingrid Zetterman. Varsågod.
Talman, jag ska se om jag hinner med allting som jag hade tänkt säga. Alltså först och främst det här med kompatibiliteten kring de nordiska länderna. Genomförande i Sverige och Finland ser diametralt olika ut. I Finland har man en väldigt omfattande informationshanteringslag som hanterar stora delar av det här. Där har man ett väldigt litet genomförande av just den här lagstiftningen. För man hanterar också delar då i annan lagstiftning. Medan man i Sverige har en väldigt stark och tydlig uppstyrning via just implementeringen av cybersäkerhetsdirektivet. Men de här samarbetena, gränsöverskridande samarbetena, finns också upptagna hur de ska funktionera i direktivet. Så någon sådan oro delar jag inte. När det gäller styrelser och utbildningsbehov av dem så är det någonting som vi förstås också inser. Min bedömning är att det finns kompetens på Åland, vi har kompetens i landskapsregeringen och det finns också andra aktörer som har den kompetensen.
Svarsreplik, ledamot Holmberg, varsågod.
Talman, minister Zetterman lyfte det första ärendet och det delar jag. Jag tycker inte vi behöver orda så mycket mer om det. Sen det här med utbildning och sånt, så det är nog viktigt. Och jag menar, vi vet redan idag att det kan vara tufft att få styrelsemedlemmar att ställa upp. Och kommer det liksom ännu mera krav där man kan hotas med viten och så vidare, så då tror jag nog att det är viktigt att man har det här på plats. Och även att styrelserna är medvetna om vad det är för någonting som gäller. Tack.
Andra replik till minister Zetterman, varsågod.
Talman, den där repliken däremot förvånar mig något eftersom att vi besitter ju redan alla som sitter i olika styrelser. Om det nu är de offentliga vi talar om besitter vi personligt ansvar redan idag i de politiska styrelserna och nämnderna. Och sitter du i en bolagsstyrelse så kräver aktiebolagslagen också ett personligt ansvar med förstås regressrätter och annat till beslutsfattarna som redan finns. Och det är ju förstås någonting, att sitta i en styrelse är ingen sak man ska ta hur lättvindligt. Det finns en hel del krav och det är därför vissa bolag har krav på vissa nivåer på sina styrelser, för att det är ett väldigt stort compliance-arbete som styrelserna behöver genomföra och man behöver själv fundera kring sin egen kapacitet att hantera alla de juridiska krav som åligger just de styrelseledamöterna i mer komplexa bolag. Om vi till exempel tar bankingindustrin som ett exempel.
Avslutande svarsreplik, ledamot Holmberg, varsågod.
Talman, minister Zetterman, du har helt rätt i det. Men nu har vi en ny lag på gång här som ska implementeras i det andra arbetet, så att säga. Och sitter du i en styrelse idag så har du inte den här lagen klar, utan den här lagen ska implementeras. Och det betyder att det kommer nya regler och direktiv till styrelsemedlemmar som är omfattande. Och det är någonting vi redan i vårt arbete i utskottet har tangera, och det kommer vi att titta på, för det är väldigt viktigt. Tack.
Följande replik går till lagtingsledamot Jesse Eckerman. Varsågod.
Tack, talman. Jag förstår inte riktigt ledamot Holmbergs resonemang om kostnader för företagare och att företagare skulle flytta från Åland på grund av det här. Vill ledamoten utveckla lite?
Svarsreplik, ledamot Holmberg, varsågod.
Talman, vad jag menar är det att om det blir för byråkratiskt och komplicerat för företag att verka på Åland och det blir gränshinder, så det är klart att de kan liksom behöva se över sina möjligheter var man ska verka. Men det här är ju ingenting som vi har svar på idag, utan det här är någonting som vi i utskottet måste titta på.
Andra replik till ledamot Eckerman, varsågod.
Ja, nu diskuterar vi ju faktiskt stora direktiv och sånt som implementeras överallt, att det här är ju inte en åländsk angelägenhet eller en åländsk behörighet. Och så undrar jag att om vi bara på Åland ska vänta och se oss stå stilla och aldrig komma ett kliv framåt, vilka moderna företag skulle vilja komma hit och etablera sig på den nivån vi står idag? Det är så jag ser det.
Avslutande svarsreplik, ledamot Holmberg, varsågod.
Talman, som sagt, vad så kommer vi att titta på det här i vårt utskottsarbete, för att det kan betyda att det blir mera kostnader för företag att verka på Åland. Sen är det klart att man ska ju inte måla upp liksom en bild att alla kommer att flytta härifrån. Men man måste ha en sån beräkning att, precis som ledamot Eckerman säger, det kan bli svårt att få en ny etablering när vi får tuffa krav. Och vi verkar ju faktiskt på en ö.
Och då var det dags för följande gruppanförande som hålls av Socialdemokraternas lagtingsledamot Henrik Lötman. Varsågod.
Talman, lagting och hörare. Lagförslag om cybersäkerhet och motståndskraft är nu på vårt bord. Som ett av regeringspartierna är vi socialdemokrater övertygade om att detta lagförslag är avgörande för att stärka vår gemensamma säkerhet och motståndskraft mot det allt större cyberhot som vi står inför i och med Rysslands krig mot Ukraina och allt mer oroligheter i världen. Syftet med lagen är att genomföra EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå och om kritiska entiteters motståndskraft. Detta innebär att vi inte bara skyddar våra digitala infrastrukturer utan också säkerställer att samhällsviktiga tjänster kan fortsätta att fungera även under svåra förhållanden. I en tid där digitalisering genomsyrar alla delar av samhället är det av yttersta vikt att vi har robusta system på plats för att skydda våra medborgare och vår infrastruktur. Remissvaren har varit många och lyfter fram viktiga aspekter som landskapsregeringen till viss del beaktat. Trafikom och landskapsregeringens enhet för rättsliga och internationella frågor har ifrågasatt lagstiftningsbehörigheten, särskilt Trafikom i förhållande till verksamhetsutövare som driver flygplatser, hamnar och så vidare. Landskapsregeringen har noggrant övervägt deras synpunkter och säkerställt att lagförslaget är välgrundat inom ramen för vår lagstiftningsbehörighet. Vi kommer att fortsätta dialogen med dessa instanser för att klargöra eventuella oklarheter inom lag- och kulturutskottet. Tillämpningsområde har också diskuterats av en del av remissinstanserna som önskar undantag för sina verksamheter. Landskapsregeringen har strävat efter att genomföra direktiven på miniminivå och lag- och kulturutskottet kommer att överväga deras synpunkter för att säkerställa att lagen är rättvis och proportionerlig. Det är viktigt att vi hittar en balans mellan att uppfylla direktivens krav
och att inte överbelasta mindre verksamheter med orimliga krav. Flera remissinstanser har ifrågasatt ändamålsenligheten med att landskapsregeringen ges en dubbelroll som stöd- och tillsynsfunktion. Trafikom har framhållit att en operativ separation av dessa roller skulle stärka förtroende mellan berörda verksamhetsutövare och myndigheter. Minister Zetterman förklarade i ett tidigare replikskifte hur situationen ser ut och varför. Jag lovar att vi ska titta vidare på frågan i lag- och kulturutskottet. Lagförslaget förväntas leda till en ökad nivå av cybersäkerhet och motståndskraft hos berörda offentliga och enskilda verksamhetsutövare samt därigenom i landskapet i stort. Det kan vidare förväntas leda till att relevanta myndigheter i högre grad samordnar och samarbetar inom cybersäkerhet och motståndskraft på såväl åländsk som nationell och internationell nivå. Lagförslaget förväntas även höja säkerheten avseende hanteringen av personuppgifter och minska risken för personuppgiftsincidenter. Lagförslaget kan förväntas leda till ökade ekonomiska kostnader för berörda verksamhetsutövare till följd av krav på utbildning, riskhanteringsåtgärder och rapporteringsskyldigheter. Det är svårt att uppskatta hur många verksamhetsutövare på Åland som kommer att omfattas av regleringen och i vilken mån dessa behöver vidta ytterligare åtgärder. Lagets införande av rapporteringsskyldighet vid incidenter kan dock förväntas leda till ökad administration och kostnader för landskapsregeringen. Landskapsregeringen kommer i egenskap av tillsynsmyndighet, cyberkrishanteringsmyndighet och enhet för hantering av cybersäkerhetsincidenter att behöva tillföras ytterligare kompetens och resurser. Detta inkluderar behov av specialistkompetens inom cybersäkerhet, motståndskraft och allmän säkerhet samt ändamålsenliga arbetsmetoder och tekniska hjälpmedel. Lagförslaget kan förväntas leda till att samhällskostnaderna för negativa effekter av incidenter minskar till följd av en förhöjd cybersäkerhets- och motståndskraftsnivå i det åländska samhället. En ökad motståndskraft och säkerhet för kritiska verksamhetsutövare kan också minska risken för miljöskador och utsläpp. Dessa saker kan också på sikt minska de olika entiteternas kostnader. Den socialdemokratiska lagtingsgruppen stöder detta lagförslag och den fortsatta behandlingen i lag- och kulturutskottet. Tack.
Och då fortsätter vi med följande gruppanförande som ska hållas av Hållbart initiativs lagtingsledamot Aino Waller. Varsågod.
Tack talman. Landskapslagen om cybersäkerhet och motståndskraft är tätt sammanflätad med arbetet för resiliens och upprätthållande av vår demokrati. Därför utgör detta lagförslag ett viktigt led i det arbetet tillsammans med resten av Europa, där frågor om cybersäkerhet och motståndskraft har reglerats i det nyligen reviderade cybersäkerhetsdirektivet eller så kallade NIS2-direktivet och Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft, även kallat CER-direktivet. Den 4 oktober 2024 hölls EU:s och NATOs första gemensamma strukturerade dialog om cybersäkerhet och cyberförsvar. Det aktuella lagförslaget har en viktig sammanlänkande funktion mellan EU och NATO-allierade, eftersom den tangerar ett enhetligt system för förebyggande och hantering av hybridhot och andra störningar på både nationellt och internationellt plan. Lagen är skriven i syfte att skydda kritisk infrastruktur och samhällskritiska verksamhetsutövare. Dess syfte är vidare att säkerställa att samhället kan fortsätta fungera under olika förhållanden, från vardagen till störningssituationer och undantagsförhållanden. Dels genom åtgärder och dels genom att upprätthålla en gemensam lägesbild. Lagen stipulerar hur Åland tillsammans med övriga Europa och dess myndigheter ska förebygga och hantera cyberkriser och säkerställa ändamålsenlig och enhetlig utbildning, informationsutbyte, riskbedömning, riskhantering samt övervakning och upprätthållande av beredskap. Centralt för lagen är att risker ska förebyggas, men det ska även finnas ett gemensamt tillvägagångssätt för hur realiserade hot hanteras inom unionen samt hur aktörer på olika nivåer ska återhämta sig från dylika kriser. Vidare styr lagen hur efterlevnaden av direktivet ska bevakas. Åland behöver ha ett bättre skydd mot befintliga och framtida hot från nya håll, inte minst från cyberrymden. Cyberhot är osynliga, men kan snabbt påverka infrastruktur, myndigheter, ekonomiska aktörer och hela samhället på ett förödande sätt. Det digitala utgör en ny front där de dåligt rustade länderna och regionerna riskerar allt större störningar från valpåverkan från främmande statsmakter till bedrägerier och lamslående buggar samt kritiskt informationsläckage från offentliga system. I en tid då våra liv och samhällsprocesser är knutna till digitala tjänster i allt högre grad från vaggan till graven och där allt från energiförsörjning, vattenförsörjning, sjukvård och logistik är kopplad till digitala system kräver demokratins och rättssamhällets upprätthållande en ständig utveckling av digitala kompetenser och skyddsmekanismer. Därför är det kritiskt att vi får ett eget, tidsenligt och omfattande lagpaket på plats. Det ska ses som en investering i vår framtid trots dess kostnader. Det aktuella lagförslaget sänder signaler utåt om det resilienta, trygga och moderna ösamhälle som Åland är och vill fortsätta vara. Med det sagt står det klart att lagen och processerna ska utvecklas kontinuerligt för att bemöta nya säkerhetshot och krav samt kartlägga och hantera kommande och befintliga kostnader. Hållbart initiativ välkomnar den nya lagen som lägger grunden för ett cybersäkert Åland i en allt mer riskfull tid och säkerställer Ålands plats i Europa bland länder och regioner som visar handlingskraft, förstånd och resiliens, men även en efterlevnadsvilja, samarbetsförmåga och solidaritet. Vi ser fram emot ett fortsatt arbete med utvecklingen av lagen samt en plan för hur landskapsregeringen kan stödja dess implementering på olika nivåer.
Tack. Och då fortsätter vi med följande gruppanförande som är Pro-Ålands lagtingsledamot Veronica Törnros, som hålls av Pro-Ålands lagtingsledamot Veronica Törnros. Varsågod.
Tack, talman. Det här lagförslaget som vi nu har på våra bord om cybersäkerhet och motståndskraft, så måste jag ärligt säga att det är det mest intressanta lagförslag som vi har haft på bordet sen vi tillträdde här i 2023 i november. Och då kan man säkert undra att vad är det som är så intressant med just det här lagförslaget. Det känns kanske ganska krångligt när man lyssnar. Men om vi börjar med att titta på självstyrelsepolitiken, så är det ju inte första gången som EU kommer med ett direktiv om cybersäkerhet. Redan 2016 så kom man med det första direktivet som då kallades för NIS-direktivet. Och det som är det intressanta är att då gjorde landskapsregeringen den bedömningen att det här är rikets lagstiftningsbehörighet, så det här ska vi inte överhuvudtaget befatta oss med. Så man genomförde det inte på Åland, utan man lät det helt enkelt vila lite försiktigt. Och vissa verksamhetsutövare försökte väl då göra sitt, men för övrigt så fick det vara. Det kom ett annat direktiv lite senare som rör kritisk infrastruktur några år senare. Då gjorde landskapsregeringen samma bedömning vid den tiden. Det här är inte åländsk behörighet, det här är rikets behörighet, så vi ska inte befatta oss med det här. Nu gör den här landskapsregeringen en helt annan bedömning och anser att detta är åländsk behörighet. Och man för också i kapitel 4, ifall ni vill fördjupa er, det är ett väldigt djupt och långt och brett resonemang kring varför det är åländsk behörighet. Men bästa ledamöter, om vi skulle ha fått det här lagförslaget på våra bord för några år sedan, så tror jag inte att det skulle ha väckt så stort intresse faktiskt. Men som vår närmiljö ser ut och med det säkerhetspolitiska läge som är, och med de svårigheter som har drabbat både privatföretag och kommuner, sjukhus och annat, så tror jag att var och en förstår att vi måste se om vårt eget hus. Och det är ju det som de här två direktiven är tänkt att man ska göra egentligen. Man ska säkerställa dels att infrastrukturen funktionerar även under kris, och också att man skapar en robust resiliens, att man kan stå emot de här attackerna som kommer. Och samtidigt också värna om den personliga friheten så att personuppgifterna på ett säkert vis kan föras emellan olika enheter. Och för att det här ska funka så är det ju självklart så då att vi på Åland är ingen isolerad enhet. Vi är ju kopplade till resten av världen. Och därför så är det så viktigt att alla åtminstone har lagt sig på en miniminivå. Och på miniminivå, det har man valt att lägga sig i Finland. Och vi har också valt här på Åland i det förslag som landskapsregeringen har givit. Att vi lägger oss på lägsta möjliga säkra nivå. Det som sen är så intressant, tycker jag, med det här förslaget, det är att Finland och Sverige har valt så otroligt olika inriktningar hur man ska implementera, hur man ska få in det här lagförslaget i verkligheten. I Finland så har man från tidigare valt att plocka in vissa delar i olika speciallagar. Så att olika myndigheter, till exempel Traficom som är en finsk myndighet, kan övervaka vissa saker och andra myndigheter kan övervaka andra. Det här har man gjort efter att man har haft en ganska lång beredning på finska sidan, en arbetsgrupp som har jobbat med det här. På Sverige, som har exakt samma direktiv som grund, så har man också haft arbetsgrupper som arbetar med det. Men där har man tagit en helt annan inriktning och konstaterat att det här behöver centraliseras. Det här behöver en myndighet mera ha hand om. Och på Åland så har man den här gången valt, faktiskt, lite förvånande nog, men mycket glädjande, att följa den svenska modellen. Och då blir det den landskapsregeringens digitaliseringsenhet som får ett ganska stort ansvar för det här. Det här är jättesvårt, men det är faktiskt också riktigt spännande att fördjupa sig i. Det som däremot kan jag tycka att det är lite bekymmersamt, det är egentligen att det finns så många oklara faktorer fortsättningsvis. Alla vet att det här ska leda till en ökad nivå av cybersäkerhet och motståndskraft hos både offentliga och enskilda verksamhetsutövare. Fördjupar man sig i det här direktivet så ser man att det finns 18 olika grupperingar och det rör allt från vatten, avlopp till trafikfrågor och så vidare. Men det här lagförslaget så innebär nya uppgifter och skyldigheter och det påförs såväl myndigheter som offentliga och enskilda. Och här har landskapsregeringen varit väldigt tydlig, citat, landskapsregeringen avser inte att landskapet ska ersätta offentliga och enskilda verksamhetsutsövares förväntade kostnadsökningar inom dessa områden. Nå, man kan väl tycka vad man vill om det, men det är åtminstone ett klart budskap. Det som också det här lagförslaget leder till, det är ökad administration. Det skriver man i viss mån. Och det förväntas också leda till ökade kostnader för landskapsregeringen. jämte vissa kostnadsdrivande merarbete för tillsynande verksamhetsutsövare. Man uppskattar det till 30 000 till 100 000 per år, men osäkerhetsfaktorn verkar stor. Och jag noterar här att flera talare före mig har varit inne på samma sak och sagt att utskottet behöver fördjupa sig i ekonomin och hur utfallet blir där. Och det ska vi göra i lag- och kulturutskottet. Så det är viktigt. Vi har redan lite försiktigt börjat med den här och vi ska fortsätta med den. Tittar man lite hastigt som jag har gjort på remissvaren så kan man konstatera att det blir krav på riskanalyser. Det blir krav på nätverk och informationssystem. Det blir krav på rapportering. Och det blir krav på utbildning för personalen. Och jag tror faktiskt att många mindre enheter är lite oroliga över det här. Dels över ekonomin men också var man ska få tag i kompetensen som faktiskt kan hantera allt det här. Tack!
Tack för det. Vi har en replik som går till civilminister Zetterman.
Talman, det var ju roligt att ledamoten Törnros har samma glädje inför den här lagstiftningen som jag kände inför informationshanteringslagen. Jag har lite svårt att uppbåda exakt den här glädjen inför den här lagen av lite olika skäl. Bland annat för att det just bottnar i ett EU-direktiv som egentligen kräver mycket större samhällsstrukturer. Och det är helt självklart att för ett litet land i det här fallet då, som Åland och landskapsförvaltningen så är det här ganska svårt implementerat inom de här ramarna. Jag är jätteglad över att det är inför lagstiftningen om cybersäkerhet, men skulle man ha gjort det helt själv utan direktivet som grund så kanske man hade lagt upp det lite annorlunda. Jag ville bara kort kommentera den här kostnadsökningen. Det är ju så att landskapsregeringen tar den absolut största kostnaden av alla aktörer med anledning av den här lagstiftningen. Så det är inte på något sätt så att landskapsregeringen svär sig fri. Och just det, att i det här så ingår ju också tillsynsarbetet som också bör vara proaktivt och är till hjälp för alla andra.
Repliksvar, ledamot Törnros.
Talman, nej, jag har inte heller sagt att landskapsregeringen svär sig helt fri. Landskapsregeringen har ledartröjan på sig i det här aktuella fallet. Samtidigt finns det också bara inom landskap i 17 underlydande myndigheter som också ska leva upp till de här kraven. Och vi vet ju så att en kedja är lika stark som det svagaste länk. Så att det finns nog ett enormt arbete att göra här. Och vi har konstaterat tidigare i den här debatten idag att vi har myndigheter som inte bara ligger bak efter utan de ligger väldigt, väldigt långt bak efter till och med.
Civilminister Zetterman, andra replik.
Talman, så är det. Men just det här delen med tillsynen och utbildningsbehovet. Min uppfattning är snarare att det är svårt att locka alla relevanta aktörer till den här typen av informationstillfällen. Och därför tycker jag det är viktigt att vi också debatterar de här frågorna i Ålands lagting. Det finns en utbredd uppfattning, ser jag. Både det att det kanske inte berör, saken inte berör den överhuvudtaget. Men om det berör min organisation så berör det den där IT-avdelningen. Och inte på högsta nivå. Och därför är jag också glad att tidigare replikskiftena handlar om till exempel styrelsers ansvar och annat. För det här är en fråga, strategisk digitalisering och utveckling, så är en fråga som berör framförallt ledarskiktet i alla myndigheter och förstås alla privata organisationer. Där tror jag att överlag att man har tagit till sig det i större utsträckning redan.
Avslutande repliksvar, ledamot Törnros.
Talman, jo, så kan det säkert vara, men det är också ganska intressant, tycker jag, självstyrelse politiskt. Att man 2016 ansåg att det här inte var behörighet och nu 2024 anser man att det är det. Och alla vi som sitter här i Ålands lagting, vi är lika mycket värda i det arbete vi gör. Men jag kan erkänna här och nu att det känns väldigt bra att jag både har ledamoten Harry Jansson med lag- och kulturutskottet och ledamoten Peter Lindbäck. För där finns en otrolig kapacitet och det är möjligt också att jag kommer att föreslå under utskottet att vi begär ett extra utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden. Men vi ska se hur det här går framåt. Tack.
Tack för det. Inga flera talare finns på talarlistan så jag förklarar diskussionen avslutad.
Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Och då går vi vidare i listan till ärende nummer 4, som är lagförslag nummer 11, 2024-2025. Och heter integrering av åländsk utbildning i nationella studie- och examensregister. Och talmannens förslag är att det här ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion. Vice lantrådet Hambrud, varsågod.
Tack talman, det är mycket digitaliseringsfrågor här idag. Det här lagförslaget som handlar om att de åländska studieadministrativa uppgifterna genom en överenskommelseförordning integreras i rikets nationella studie- och examensregister. Det här är mycket efterlängtat av bland annat landskapsregeringens skolor. Det är ett digitalt kliv som effektiviserar behandlingen och utlämnande av studieadministrativa uppgifter. Det kommer att frigöra arbetstid för de tjänstemän som inte längre behöver begära in, skicka och behandla studieadministrativa uppgifter. Som uppgifter som just studierätt, närvaro och studie- och examensprestationer manuellt. Men även rättssäkerheten för de åländska medborgarna. Vi har idag ett föråldrat och dyrt antagningssystem som kräver många manuella arbetsmoment, vilket alltid medför en risk att det kan bli fel vid antagningsförfarandet. Det antagningssystem vi har idag är inte rättssäkert. Talman, varför ska vi gå in i Finlands nationella studie- och examensregister? Enligt självstyrelselagen för Åland har lagtinget egen behörighet kring lagstiftning inom utbildning, främjande av sysselsättning och statistik om förhållanden i landskapet. Vi kan väl skapa en egen digital databas för studie- och examensregister och antagningssystem. Jag tror vi alla här inne är medvetna om komplexiteten om att bygga upp egna digitala system. 2014, 11 år sedan, arbetades det med frågan och i slutrapporten konstaterades efter att man tittar på nya antagningssystem men även att ta fram ett eget åländskt. Att det i slutändan blir dyrt då systemet byggs upp för en specifik organisation. Det centrala för självstyrelsen, om det är så att vi går in och ansluter oss till elektroniska system i riket, är att rikets system inte begränsar möjligheten eller styr områden som faller under lagtingets lagstiftningsbehörighet. Och även naturligtvis det svenska språket. Att det som ska använda den digitala tjänsten, att det är på svenska, men även för de som ska arbeta systemet, att det är på svenska. Rikets nationella studie- och examensregister finns tillgängligt på svenska, både för de som på Åland ska administrera systemen, samt för den enskilde. De administrativa system som används på Åland idag, inom grundskolan och gymnasieskolan, bygger på datatekniska lösningar som är förberedda för en uppkoppling mot rikssystemen samt att utbildningssektorn redan idag ingår i rikssystemen i anordnande av studentexamen. Vi kommer även att behålla våra egna antagningskriterier och våra åländska läroplaner så anslutningen till rikssystem begränsar inte lagtingets lagstiftningsbehörighet. Det är naturligtvis det här som kostar utifrån integreringen in i rikssystem, våra skillnader och avvikelser, men det är ju även det som är styrkan i vår självstyrelse, att lagtinget har egen lagstiftningsbehörighet kring utbildning och rätten till att vara annorlunda. Budgetmedel har antagits in i Ålands budget 2025 för det här. Talman, för den enskilda ålänningen innebär det här en ökning av digital service för de som nu går i våra åländska skolor. Även en mer rättssäkert för individen vid ansökning vid till exempel gymnasiet. Uppgifter om studier, betyg och examen finns samlade och överförs när en person går vidare från ett utbildningsstadium till nästa, istället för att den enskilde ska lämna in uppgifterna separat. Den enskilde får även rätt att själv bestämma över vidareutnyttjande av sina studieadministrativa uppgifter. De som har utbildat sig på Åland får till exempel för sin arbetsansökan möjlighet att på samma sätt som de som utbildar sig i Finland hämtar uppgifter om sina studier från tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter. Idag är de enbart det som har avlagt studentexamen som har sina uppgifter i registret. Tar man avslutningsvis så var förslaget till den här lagstiftningen en blankettlag. Men efter remissförfarandet som var i våras var bedömningen att det är bättre att göra en fulltextlag för att det ska bli mycket tydligare vid tillämpningen av den kommande överenskommelseförordningarna. Då Utbildningsstyrelsen, Undervisning och Kulturministeriet ska sköta uppgifterna. Det föreslagna datumen för det här lagförslaget ska träda kraft så snart som möjligt men behöver koordineras med den kommande överenskommelseförordningen. Men enligt plan är 1 augusti i år och att det här förslaget först börjar tillämpas för Högskolan på Åland 1 augusti i år gällande datalaget Virta. Därefter informationsresursen för grundskolorna 1 augusti 2026 och för gymnasieskolorna 1 januari 2027. Och gällande antagningsregister är avsikten att det ska börja tillämpas för både gymnasieskolan och Högskolan på Åland från och med 1 januari 2027. Tack.
Tack för det. Vi har 3 stycken repliker. Den första går till ledamot Törnros. Varsågod.
Talman, tack till utbildningsministern. Om det förra lagförslaget lutar sig mera västerut så klamrar det här fast dig väldigt mycket österut. Det är möjligt att det är den enda rätta vägen att gå, men det finns några ställen här som gör mig lite bekymrad. Det som gör mig bekymrad är att det finska systemet som är normen. Så när vi har ett annat system här så skriver man till exempel citat: "Det åländska lagstiftningen om barnomsorg avviker från rikets lagstiftning." Alltså om du avviker från någonting så då är det finska systemet som är normen. Och jag tycker att vi ska vara stolta över att det är. Att vi har rätt att lagstifta om vår egen utbildning och inte liksom förminska oss själva. Sen skulle jag också vill fråga, kommer det här att påverka personalen? Eftersom det står att det här ska effektivera verksamheten, så i rimlighetens namn, hur många årsverken kan man förvänta sig att det kommer att minska med?
Repliksvar, vice lantråd Hambrud.
Tack talman. Gällande det här med att det här kommer att underlätta rätt mycket för personalen så är det för tidigt att säga, förutom att det kommer att avlasta dem oerhört mycket. Men min förväntan är naturligtvis på Ålands gymnasium att årsverkena kommer att minska. Tack.
Andra replik, ledamot Törnros.
Talman, tack för det. Då ser vi fram emot ett förtydligande kring det lite längre fram. Men det jag funderar över det är det här bytet till fulltextlag. Jag har själv med åren blivit mer och mer tveksam till det. Vi hade en polislagstiftning en gång som vi gjorde som fulltextlag och jag tror den hände 8 eller 9 gånger innan vi ens hade fått den i kraft. Att hur förväntar ni er nu då inga förändringar överhuvudtaget på rikssidan när det gäller deras lag eftersom ni har frångått blankettlagstiftningen?
Avslutande repliksvar, vice lantråd Hambrud.
Vi har utifrån dialog med lagberedningen så är deras bedömning att det är mycket bättre med en fulltextlag i det här därför att eftersom vi, Ålands självstyrelse, vi har avvikelser, vilket vi har rätt att vara annorlunda. Och det är ju det som är styrkan i vår självstyrelselag. Så är bedömningen att vi har gjort en fulltextlag för att, egentligen för att riket ska förstå vad innebörden är i vår lagstiftning. Tack.
Och vi går till nästa replikskifte och ledamot Eckerman, varsågod.
Tack talman och tack ministern för presentationen. Jag är en sån som ställer mig positiv till att Åland nu hamnar lite längre fram i framtiden också på det här planet. Vi är ju ändå alla finska medborgare och Socialdemokraternas åtminstone syn på saken är att vi ska ha det minst lika bra som man har det i Finland eller bättre. Och det här är ju ett stort steg framåt. Om det nu verkligen är så illa och har fungerat så illa som ministern berättar att man har på riktigt suttit och manuellt fört in personers uppgifter i datasystem och så vidare på Åland. Så det säger en hel del om det som det tidigare ärendet vi hade också, att vi ligger så himla långt efter. Och alla de här kliven är helt toppenbra, att vi kommer upp på någon slags standardnivå åtminstone. Tack.
Repliksvar,
Vice landråd Hambrud.
Tack talman. Vi har tidigare i ett helt annat plenärende idag diskuterat motorfordonsbyrån där de har AS400. Det är dess antagningssystem som gymnasiet fortfarande har AS400, så det är alltid att det görs. Sen utifrån nu att vi går in i rikets nationella system. Det är många som inte riktigt ibland förstår komplexiteten med digitaliseringen. Det är ju att Åland även har äger vårt arkivmaterial. Vi har inget slutarkiv idag eller ett digitalt mellanarkiv. Och här handlar det om väldigt tekniska saker med metadata. Och det är det som gör svårigheten att anta ett svenskt system. Därför att det kommer inte att fungera i den dagen vi har ett digitalt system. Och ja, det är en förklaring till det. Tack.
Ledamot Eckerman, andra replik.
Tack för det. Men en sån tanke slår mig också att kommer det att vara möjligt för äldre, alltså äldre betyg och äldre så här att implementera sig det här, utan vi som är gamla, vi är körda, vi får ha våra mappar någonstans, vi har tappat bort på vinden.
Avslutande svarsreplik, vice lantråd Hambrud.
Tack talman, det skulle vara ett oerhört omfattande arbete om alla som har gått ut nu ska registreras in. Så att det är ju så att man ska hålla reda på sina egna betyg, men det finns också kopior inom våra skolor. Tack.
Och då är det ledamot Mansén, varsågod.
Tack talman. Visst är det så att Åland behöver givetvis hänga med i den digitala utvecklingen. Och det här förslaget förbättrar och underlättar både att högskolan på Åland tidigare än idag ska kunna ta emot studerande från andra högskolor samt att våra studerande lättare ska kunna ta kurser vid högskolor i Finland och annat. Men för att det ska vara möjligt så behöver vi på Åland alltså delta i det riksomfattande datalaget Virta. Något jag även förstår att lagförslaget nu öppnar upp för, men hur ser det ut på nordisk nivå? Jag hörde en tidigare replikväxling som tangerar lite det här, men hur fungerar det nordiska samarbetet? Har vi några gränshinder som bromsar och vad betyder det här lagförslaget i det nordiska hänseendet? Tack.
Repliksvar, vice lantråd Hambrud.
Tack talman. Ja, det är ju ingenting som begränsar i det nordiska utifrån om högskolan går in i Virta-systemet. Däremot så arbetar man ju, men det är ju väldigt många år framåt till att Norden ska ha ett eget. Det är snarare att man i så fall går in i de europeiska databaserna. Men det som är nu utifrån att våra studerandes examensbevis finns eller kommer att finnas i det nationella är till exempel om en ålänning söker till en universitet i Europa, så tar det universitetet kontakt med Finlandrikets. Och idag är det borta. Alltså det syns inte. Så det här ökar faktiskt också rättssäkerheten för den åländska som har tagit en examen att inte falla undan om man till exempel söker till skola i ett Europa eller annanstans i världen. Tack.
Ledamot Mansén, andra replik.
Tack talman och tack för det tydliga svaret. Jag är helt övertygad också om att det här stärker också för högskolan på Åland och möjligheterna för studerande på Åland att ta kurser utanför Åland och så vidare. Det här digitaliseringen den är nödvändig. Den kommer lite sent, men det är bättre sent än aldrig. Så att förändringen är mycket bra. Tack.
Vice lantråde Hambrud, avslutande repliksvar.
Tack talman. Och jag vill verkligen understryka det som Lena Motmansén här lyfter, så kan det här bli ett bra lyft för högskolan på Åland. Eftersom till exempel om en är intresserad att studera i Finland så kanske man inte tänker att Åland finns på högskolan. Nu är ju meningen att högskolans utbildningar också kommer att finnas här. Så det finns en stor möjlighet att högskolans utbildningar marknadsför och att vi får flera studerande utifrån Åland till högskolan. Tack.
Tack för det. Då går vi vidare till gruppanförande och först har vi ledamot Assoma för Liberalerna. Varsågod.
Tack fru talman. Landskapsregeringen föreslår att en
landskapslag om integrering av åländsk utbildning i nationell studie- och examensregister antas. Avsikten med lagen är att genom den föreslagna lagen och genom en överenskommelseförordning göra det möjligt att utbildning som genomförs på Åland integreras i den digitala nationella studie- och examensregistret. Redan på min tid som utbildningsminister utreddes och diskuterades detta. Så nu äntligen efter 10 år är det dags att genomföra detta digitaliseringssteg som är mycket välkommet både för de åländska studerande och också för våra myndigheter. Vi liberaler välkomnar detta och vi stöder givetvis lagförslaget. Fru talman, på Åland upprätthåller i dagsläget de åländska utbildningsanordnarna egna databaser med studieadministrativ information om de studerande, studierna och examina. Till skillnad från resten av landet finns i dagsläget inte studieadministrativa uppgifter om studierätt, närvaro och studie- och examensprestationer inom grundskoleutbildningen, utbildningen på gymnasialstadiet och vid högskolan på Åland samlad i en enhetlig form för att kunna hämtas elektroniskt på ett och samma ställe. På Åland samlas dessa uppgifter in genom separata datainsamlingar hos flera olika myndigheter såsom utbildningsanordnarna, AMS och ÅSU. Överföringen av uppgifterna sker i dagsläget genom olika tekniska format och förs över genom manuellt arbete av personal inom utbildningssektorn. I riket övergick man till digital hantering av dessa redan år 2018 för alla studienivåer, det vill säga för 7 år sedan, då man införde det digitala nationella studie- och examensregistret i Finland, som vi ofta då kallar KOSKI. Registrets uppgift var och är att samla in data om studenter, deras studiegångar och genomförda examina för att underlätta administrationen av hela utbildningssystemet. Det nationella studie- och examensregistret gör det möjligt för olika institutioner och myndigheter att få tillgång till relevant information och att följa utvecklingen inom utbildningssektorn. Det hjälper också studenter att få en samlad bild av sina studier och examina. Lagen om integrering av åländsk utbildning i det nationella studie- och examensregistret syftar till att säkerställa att utbildningsdata från Åland också samlas in digitalt och hanteras på ett effektivt sätt. Detta innebär att studieresultat och examen från åländska utbildningsanordnare blir en del av det nationella registret, vilket underlättar administrationen och ger en mer sammanhängande bild av utbildningen för alla berörda. Fru talman, en tanke med lagförslaget är givetvis också att underlätta vardagen för våra studerande. På Åland fungerar idag så att våra sökande som gått ut grundskolan tidigare än samma vår som de söker till gymnasialstadiet lämnar in sina avgångsbetyg manuellt och själva. Ålands gymnasium har under en längre tid efterfrågat system och lagstiftning som möjliggör en smidigare elevintagning, och det förstår vi liberaler mer än väl. De som söker till utbildning vid högskolan på Åland med betyg från Ålands gymnasium måste manuellt skicka in kopior på betygen, antingen genom att mejla eller posta dem i pappersform. Studerande från högskolan på Åland som vill fortsätta sina studier mot högre examina, exempelvis till Åbo Akademi eller Uppsala universitet, så behöver högskolans personal i dagsläget först manuellt skapa intyg som de studerande sedan bifogar sin ansökan. De fastländska studerande har sedan 2018 alla sina studieintyg elektroniskt i portalen studieinfo.fi och kan elektroniskt sköta och motta studieplatser och behöver inte själva bifoga intyg till ansökningar, utan det hämtas automatiskt av utbildningsanordnaren. Så lagen om integrering av åländsk utbildning i det nationella studie- och examensregistret syftar även till att underlätta för åländska studerande att göra sina ansökningar och få sina studier och examen registrerade på ett enhetligt sätt på Åland och i Finland. Då integreringen är gjord kan våra studerande lätt jämföra och validera sina studier gentemot andra utbildningar i landet, lättare få tillgång till information om sina studier, sina poäng och examina. Och de kan överföra sina studiepoäng och kvalifikationer till andra utbildningsinstitutioner inom Finland, vilket kan öka möjligheten för rörlighet och vidare utbildning. Vi kan gott säga att våra studerande de senaste 7 åren varit i offside och inte haft samma verktyg som alla andra studerande i landet att söka sig vidare i studielivet. Men nu ska detta äntligen rättas till genom denna lag. Fru talman, lagen om integrering av åländsk utbildning i det nationella studie- och examensregistret har också flera positiva konsekvenser för de åländska utbildningsanordnarna och myndigheterna. I dagsläget finns inte studieadministrativa uppgifter samlade och i enhetlig form att hämta elektroniskt på ett ställe för våra utbildningsanordnare och övriga myndigheter, vilket medför mycket tidskrävande manuellt arbete och risk till mänskliga misstag. Genom att integrera de studieadministrativa uppgifterna kommer vi att göra det enklare och effektivare för skolorna att anta studerande. För AMS blir det enklare, snabbare och effektivare att bevilja studiestöd. Och för ÅSUB får en enkel tillgång till data. Och FPA kan snabbare behandla alla inkomna ärenden. Fru talman, vi ser gärna att flera ungdomar kommer till Åland för att studera. Och då behöver man också givetvis synas och marknadsföra sina utbildningar. Det ska givetvis också vara enkelt att söka till alla våra utbildningar. Idag har Högskolan på Åland avtal om att få marknadsföra sina utbildningar i studieinfo.fi, men i portalen är det inte möjligt för studerande att söka studieplats på Högskolan på Åland. Genom denna lag görs också det möjligt, vilket potentiellt kan öka antalet studerande på Högskolan på Åland, som är positivt för hela Åland. Men det räcker förstås inte bara att det ska vara enkelt att söka för studerande. Våra studieprogram måste också vara attraktiva. För konkurrensen om studerande bland studieanordnarna är hård där ute. Här måste vi helt enkelt bli konkurrenskraftigare om vi fortsättningsvis ska kunna upprätthålla ett så brett utbildningsutbud som vi har idag. Noteras i sammanhanget bör att fast Åland går med i portalen studieinfo.fi så blir vi inte en del av den nationella elevintagningen, utan vi har fortsättningsvis vår egen antagning med våra egna antagningskriterier. Fru talman, det finns en del funktioner och system som vi på Åland inte tar i bruk genom denna lagstiftning, som EPUC, som är en tjänst för att planera sina studier och som är verktyg för studerande, lärare och handledare. Det andra är Varda, som är en nationell informationsresurs inom småbarnspedagogiken, där du som vårdnadshavare kan granska ditt barns uppgifter och avgifter inom småbarnspedagogiken. Dessa funktioner har man säkert skäl att utvärdera och eventuellt införa på Åland i ett senare skede. Men det viktigaste det här skedet är att lagförslaget kan träda i kraft så snart som möjligt och börja tillämpas enligt förslaget. Tack, fru talman.
Tack för det. Vi har en replik som går till ledamot Eckerman. Varsågod.
Tack talman och tack ledamoten Asoma för ett intressant och bra anförande. När jag lyssnade på anförandet så slog det mig att ledamoten sa i början om hur man gör med sina papper när man söker till skola i Finland. Och jag vill minnas själv när jag sökte sist in till högskola att jag fick ta mina originalbetyg och skicka dem via posten. Och jag tyckte inte att det kändes säkert överhuvudtaget. Så att det är nog mycket krångligare och mycket mer byråkratiskt och svårt både för de som tar emot de här papperna och för ålänningar överhuvudtaget att söka. Så att det här är nog bara positivt att den här lagen träder i kraft.
Repliksvar, ledamot Asoma.
Tack, fru talman. Jag kan inte annat än hålla med ledamot Eckerman. Som sagt att vi har satt våra studerande i offside-position här nu i 7 år. Det harmar mig att jag inte fick igenom det här som min tid som minister, för då var det ren på tapeten, för vi visste just att hur byråkratiskt och svårt våra studerande hade mot de andra som kunde söka enkelt och smidigt i många studieplatser och utbildningar. Och därför är det mer än skäligt att det här kommer på plats. Bättre sent än aldrig.
Och ledamot Eckermann avstår vidare repliker, så vi tackar så mycket. Och vi går vidare i gruppanförandena. Och då är det ledamot Valve som håller gruppanförande för Moderat Samling på Åland.
Talman, vid en första anblick på det här lagförslaget kan man tro att det är en strikt teknisk förändring det handlar om. Men det här lagförslaget är en slags investering i framtiden, både för våra åländska ungdomar och för Högskolan på Åland. Och det här är också ett viktigt steg som stärker både våra ungdomars möjligheter och högskolans konkurrenskraft. Ledamoten Veronica Törnros hade fullkomligt rätt i sin synpunkt på att vi måste sluta tala om avvikelser. Alltså, jämför hur det låter att säga att lagtinget har exklusiv lagstiftningsbehörighet på området, eller säga att Åland avviker, barnomsorgslagen avviker ifrån riket. Vi måste sluta med sånt. Substansmässigt så innebär det här registret det innebär flera fördelar för våra unga. För det handlar ju inte bara om snabb och smidig åtkomst till studieuppgifter, också om att stärka ställningen på en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Och det är bra. Med kopplingen till nationella system som Virta och Koski öppnas i praktiken också en del dörrar för de som vill söka utbildningar och arbete både på och utanför Åland. När studieintyg och examina blir mer lättillgängliga och enhetligt dokumenterade slipper våra ungdomar onödiga administrativa hinder och kan istället fokusera på andra saker, utveckling, ambitioner. Med tanke på Högskolan på Åland så innebär det här förslaget, talmannen, en möjlighet att öka institutionens attraktionskraft och också integrera institutionen bättre både i nationella och internationell utbildning. Ett modernt digitalt system signalerar också utåt någonting. Det signalerar professionalitet och framåtanda. Det kan ha betydelse för att locka fler studenter och samarbetspartner. Så specifikt för en liten högskola som Högskolan på Åland så är det avgörande en värld där konkurrenser om studenter och resurser hårdnar ständigt. Talman, det är dock viktigt att vi också väger in hur förslaget påverkar Ålands självstyrelse. När vi ansluter oss till nationella system som Virta och Koski så behöver vi vara medvetna om att vi riskerar att förlora en del av vår beslutsmakt, vår självständighet, om man så vill, i frågor som rör utbildnings- och informationshantering. Åland har alltid värnat sin självstyrelse och rätten att anpassa system och lagar efter våra unika behov. Och därför, talman, är det också avgörande att vi säkerställer att Åland har inflytande över hur dessa system används, hur de utvecklas, så att vår särställning och våra intressen på intet vis hamnar i skymundan. Kostnaden för att införa och underhålla systemet har också nämnts. Det är betydande, särskilt för en liten plats som vår. Och därför är det viktigt att vi säkerställer att de här investeringarna ger största möjliga nytta för våra ungdomar och vår högskola. Och att all information givetvis också hanteras säkert och i enlighet med de strikta dataskyddsregler som finns. Ett bra system, talman, är lika mycket en trygghet för våra ungdomar som en nödvändighet för högskolans rykte och trovärdighet. Trots dessa utmaningar så är det en reform som substansmässigt gynnar både våra ungdomar och vår högskola. Och med rätt strategier och med rätt förvaltning, då kan vi säkerställa att det här blir en förändring som stärker Ålands position, alltså med de förutsättningarna. Som en plats dit man vill komma, man kan komma och studera. Samtidigt som vi bevarar och utvecklar vår självstyrelse. Vi måste dock alltid, talman, vara vaksamma på att de åtgärder vi tar inte underminerar vår unika ställning som självstyrd region. Tack för ordet.
Tack för det. Vi har två stycken begärda repliker. Den första går till vice lantråd Hambrud. Varsågod.
Tack talman och tack ledamoten och tack för stödet också från ledamoten som ser vikten av att vi nu kommer in i det här nationella systemet. Gällande ordet avvika, det är ju också att man kan ta i sitt om man läser ett ord i ett större, man behöver läsa också det större sammanhanget, men själva uppräkningen där så hade man naturligtvis kunnat använda ett annat ord. Men kärnan i det här är ju det viktiga när vi går in i nationella system, är ju att vi ska inga tumma på vår egen självstyrelse och rätten till vad vi kan göra. För vi ska dra nytta av vår egen självstyrelselag och vår egen behörighet, där vi kan utgå från lagstiftningen som speglar våra Ålands särskilda behov och förutsättningar. Tack.
Repliksvar, ledamot Valve.
Tack till minister Hamrud för den konstruktiva repliken. Jag vill betona att ordet avvikar, vi bör inte använda det. Och det avvikar används på tre ställen. Det tredje stället är helt okej, alltså, för att det handlar om hur självstyrelselagen är formulerad. Så avvikar sig i förhållande till grundlagen, och det är väl okej. Men de två andra, när man talar om att den åländska barnomsorgslagstiftningen avviker från rikets lagstiftning om småbarnspedagogik, det behöver vi reagera på. Vi behöver sluta med det och omformulera oss och hellre tala om vår exklusiva behörighet, vår lagstiftningsbehörighet. Ja, jag tror och jag uppfattar att poängen också har gått fram.
Vice lantrådet avstår vidare repliker. Så nästa replik går till ledamot Assoma. Varsågod.
Talman, Lennart Valme nämner självstyrelsen, att vi ska värna om den, och det är ju precis det vi gör här nu genom att det här är vårt område, eget område där vi kan bestämma och besluta om vad vi vill. Och det fina med självstyrelsen är att vi kan ju själv besluta om att gå med i det här systemet och inte försöka bygga något eget. Att ingen tvingar oss med här, utan vi kan helt frivilligt gå med här och utnyttja eller betala för att vara med där. Det är ju samma som att det tror jag ingen som skulle börja bygga något vero.fi heller för den delen. Så jag tycker att där har vi ju en styrka med självstyrelsen, att vi kan själv välja att gå med här. Vad gäller informationen som lagras här, så är ju informationen är ju åländsk, finns på Åland. Det är endast kopior som går över till det nationella systemet, så vi äger också data som då via olika format förs över i registret.
Repliksvar, ledamot Valve.
Ja, tack ledamoten. Alltså, jag är glad att ledamoten noterar att det var ju ingen sågning det här av lagförslaget, utan snarare en delikat balans. Men gör vi det rätt, så kan det här bli riktigt bra för de berörda parterna. Det har alla förutsättningar finns för det.
Ledamot Assoma, andra replik.
Tack talman. Ja, och jag tycker det är väl den här vägen vi ska utnyttja vår självstyre, så att vi kan själv välja där det är förnuftigt och också ekonomiskt försvarsbart att använda sig av andra system. Det råkar nu vara ett sådant här studiesystem, och också det som ger möjlighet att vara oss själva. För jag menar, i det här systemet också, fast vi finns där, så är data vårt, det är kopior i systemet. Och vad gäller intagningen så ingår vi inte i det nationella, utan vi kan välja att vara utanför det. Och ändå i systemet ha egna antagningsblanketter med egna antagningskriterier. Så det blir ju egentligen bara win-win.
Ledamot Valve, avslutande repliksvar.
Jo, och ledamoten var inne på detta med kostnader också i sitt anförande. Om egna möjlighet till egen antagning, det är rätt och riktigt. För Moderat samlingsdel kunde man också nämna ytterligare vad det innebär för våra unga. Alltså det innebär, om det förverkligas bra, så blir det en tydlig förbättring. Och det blir en smidigare åtkomst till studieuppgifter. Och det blir också en starkare ställning för våra åländska unga på en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Så att här finns förutsättningar att det kan bli riktigt bra.
Tack för det anförande, och vi går vidare till nästa gruppanförande, och det är Åländsk Center, och det är ledamot Liss Mattsson. Varsågod.
Fru talman, för att den åländska utbildningen ska vara konkurrenskraftig måste den hålla samma kvalitet och vara jämförbar med annan nationell utbildning, vilket även gäller smidig och digital registerföring. Och äntligen har självstyrelsen åstadkommit ett lagförslag som stöder just det, att alla våra åländska studerande ska ha samma förutsättningar som studerar i Finland att digitalt göra och skicka in sina ansökningar för att studera vidare. Genom lagförslaget kommer alla studerarrelaterade uppgifter för hela skolgången finnas samlade på ett och samma ställe. Så jag vill rikta ett tack till landskapsregeringen och till minister Hambrud för att ni nu tar detta utdragna projekt närmare sitt mål. Avsikten med lagförslaget till lika överenskommelseförordningen är alltså att möjliggöra att utbildningen som genomförs på Åland integreras i nationella studie- och examensregister. I korthet innebär detta att personer med utbildning från Åland nu ges rätt till digital infrastruktur på samma sätt som personer med utbildning från övriga Finland. Åland ligger efter jämfört med Finland på flera plan i frågor som rör gemensamma register för olika händelser inom skolan, vilket kan ur ett konkurrensperspektiv ses som en stor svaghet. I dagsläget finns alltså inte studieadministrativa uppgifter om studierätt, närvaro och examensprestationer inom grundskoleutbildningen, gymnasieutbildningen och vid högskolan på Åland enhetligt samlat att hämta på ett elektroniskt ställe. På dagens Åland samlas dessa uppgifter in separat hos flera olika myndigheter såsom utbildningsanordnarna, Ålands arbetsmarknad och studieservicemyndighet och Ålands statistik och utredningsbyrå. Överföringen av uppgifterna sker i dagsläge genom överföringssätt och manuellt arbete av personal inom utbildningssektorn. Denna lag är ett led i att stort förbättra digitaliseringen av Åland och kommer definitivt att göra det enklare för studerande att snabbt se över sin utbildning samtidigt som manuellt arbete hos olika institutioner och myndigheter förväntas att minska. Från Centerns sida noterar vi att lagförslaget medför kostnader till en början och de här kostnaderna finns redan budgeterade. Vi ser till lika att denna digitaliseringssatsning som det här är högst nödvändig. Som så mycket av den digitaliseringsarbete som sker just nu så krävs det en viss ekonomisk insats innan man har nya effektiva system i rullning. Och då kommer förhoppningsvis på sikt arbetsdryga insatser och tillika andra kostnader att minska. Från Centerns sida tycker vi att detta är ett bra exempel på en moderniserad lagstiftning som strävar till effektivisering, ökad konkurrenskraft och tillgänglighet. Centerns lagstiftningsgrupp ger därmed grönt ljus för lagstiftningen och ser fram emot utskottets vidare behandling av lagen. Tack, fru talman.
Tack för det. Det är ingen replik begärd. Så vi tackar för det anförande och går vidare i gruppanförandena. Och vi går till obunden samling och ledamot Johan Lindström. Varsågod.
Herr talman, kollegor. Jag vill börja med att uttrycka mitt stöd för det här lagförslaget. Integreringen av Ålands utbildningsdata i den nationella studie- och examensregistern är ett steg framåt som möjliggör en effektivisering av vår utbildningsadministration och underlättar vardagen såväl för våra studerande som de tjänstemän som arbetar med dessa frågor. Det är en naturlig anpassning till en allt mer digitaliserad och sammankopplad värld, där smidiga administrativa processer och tillgång till digitala tjänster är en självklarhet. För de åländska studerande innebär det här lagförslaget många fördelar. De kommer att kunna hantera sina studieuppgifter via nationella plattformar, använda e-tjänster för att ansöka till utbildningar och även nyttja samma tjänster som de finländska studerande när de söker arbete eller fortsatta studier. Dessutom innebär förslaget en modernisering av vårt antagningssystem, något som länge har efterfrågats av våra utbildningsanordnare. Men låt oss också belysa några av de utmaningar, dock inte som kritik, utan mer som färdkost för att denna reform ska bli så framgångsrik som vi alla hoppas att den ska bli. Åland är ett enspråkigt svenskt område och det är vår skyldighet att säkerställa att alla nationella system som vi ansluter oss till, såsom studieinfo.fi och tjänster för utlämnande av studieuppgifter, fungerar till 100% på svenska. Det får inte finnas någon situation där studerande, lärare eller administratörer tvingas använda finskspråkiga gränssnitt. Jag vill därför betona vikten av att landskapsregeringen noga följer upp de språkliga garantierna som finns i avtalet med riket. Vi måste stå fast vid att Ålands språkliga särställning inte bara respekteras utan aktivt prioriteras. Att överföra personuppgifter till nationella register innebär stora krav på säkerhet och integritet. Det är av yttersta vikt att säkerställa att de åländska utbildningsanordnarna har full kontroll över de uppgifter de för in i systemet och att dessa hanteras enligt både EUs dataskyddsförordning och vår egen dataskyddslagstiftning. Även om jag ser att detta har beaktats i lagförslaget vill jag lyfta behovet av att tydliga ansvarsgränser mellan åländska och finländska myndigheter etableras och hålls aktuella. Lagförslaget specificerar att åländska utbildningsanordnare förblir personuppgiftsansvariga för uppgifter som de för in i den nationella registren. Samtidigt överförs ansvaret för hantering och utveckling av registren till Utbildningsstyrelsen och Undervisning- och kulturministeriet i Finland. Detta är förenligt med självstyrelselagen eftersom Åland behåller kontrollen över innehållet i sin utbildningsadministration medan teknisk drift hanteras nationellt. Införandet av dessa system är dock förenat med kostnader, både för teknisk utveckling och underhåll. Även om detta i förlängningen kan minska den administrativa bördan bör vi vara medvetna om att detta innebär en betydande initialinvestering. Budgetposterna som redan nämns i lagförslaget 350 000 euro för 2025, ytterligare 100 000 euro för 2026 endast början. Vi ska säkerställa att dessa kostnader inte ökar ytterligare. Det verkar dock inte finnas direkta krockar i lagförslaget eftersom separata datamodeller ska utformas för Åland. Men det kräver noggrann koordinering för att säkerställa att åländska utbildningsbegrepp representeras korrekt i rikets system. Eventuella förändringar i rikets lagstiftning kan påverka Ålands integration, vilket kan kräva löpande anpassningar. Praktiska problem kan också uppstå i övergångsfasen. Den gradvisa implementeringen med olika ikraftträdande datum för grundskolor, gymnasier och högskolor kräver noggrann planering och samordning. Vi behöver vara redo att möta eventuella förseningar och flaskhalsar som kan uppstå när våra system ska kopplas samman med rikets. Lite fördelar. Detta kommer att minska manuellt administrativt arbete och förbättra rättssäkerheten genom automatiserade och centraliserade system. Det blir en ökad tillgänglighet. Den fås genom att studerande får tillgång till sina studieuppgifter digitalt och kan använda dessa vid exempelvis arbetssökningar eller ansökningar till vidareutbildningar. Högskolan på Åland kan genom detta kan delta i nationella projekt och studieantagningar, vilket bör öka ytterligare synligheten. Denna implementering kan öka ansökningssiffrorna och ge bättre samarbetsmöjligheter med andra högskolor i Finland. Åländska studerande bör i framtiden ha lika god tillgång till digitala utbildningstjänster som sina finländska motsvarigheter. Detta innefattar smidiga antagningsprocesser, digital tillgång till studieuppgifter och bättre möjlighet att studera och arbeta nationellt och internationellt. Genom effektiviserad administration kan resurser istället riktas mot pedagogisk utveckling och högre kvalitet i utbildningen. Detta skapar en modern utbildningsmiljö som jag är säker på stärker Ålands konkurrenskraft och attraktivitet. Ärade talman, obunden samling står bakom detta lagförslag eftersom det är ett steg i rätt riktning. Det innebär en modernisering som gagnar våra studerande och vårt samhälle i stort. Samtidigt måste vi vara medvetna om att framgången för denna reform hänger på hur väl vi kan hantera de utmaningar jag lyft fram här idag. Jag uppmanar därför landskapsregeringen att följa upp och löpande utvärdera hur implementeringen fungerar. Inte bara ur ett tekniskt ekonomiskt perspektiv utan ett språkligt och rättssäkert perspektiv. Med detta sagt vill jag en gång uttrycka mitt stöd för lagförslaget och se fram emot att vi gemensamt säkerställer att det genomförs på ett sätt som stärker Åland som ett modernt och effektivt samhälle. Tack.
Tack för det. Vi har en replik begärd som går till vice landrådet Hambrud. Varsågod.
Tack talman och tack ledamoten för stöd gällande den här lagstiftningen. Ledamoten lyfte upp något som jag inte lyfte i mitt anförande är ju att utbildningsbyrån har haft länge en arbetsgrupp tillsammans med Utbildningsstyrelsen och Undervisning- och kulturministeriet just kring att Åland, att vi får ha våra egna avvikelser och naturligtvis också det svenska språket. Och här är det väldigt tydligt med att tjänsterna ska finnas tillgängliga på svenska för användaren och svenskspråkig service ska finnas tillgänglig både hos Utbildningsstyrelsen och från undervisning- och kulturministeriet. Och det är nu när vi går in i det här nationella systemet som vi kan ställa krav på att allt ska finnas på svenska. Det är något som är oerhört politiskt naturligtvis prioriterat, som jag nogsamt har följt hela tiden, att det svenska språket måste fungera till pricka. Annars kan vi inte gå in i det här.
Ledamot Lindström, repliksvar.
Tack, minister Hamrud. Jo, det gläder mig att höra. Och det som jag sa i mitt anförande här, att det är viktigt att språket inte bara respekteras utan aktivt prioriteras. Och det gläder mig att höra att ni har tagit det här till er ordentligt. Tack.
Vice lantrådet Hamrud avstår sin nästa replik. Så vi tackar så mycket och går vidare till nästa gruppanförande. Och det är ledamot Nina Fällman som håller gruppanförande för Ålands socialdemokrater. Varsågod.
Tack, talman. Det mesta har ju redan sagts. Många har, jag kunde ha bara skrivit under det som ledamoten Asuma presenterar, som är väl insatt i de här frågorna. Eller så kunde man bara säga äntligen. Äntligen har vi det här på plats som man har väntat på i så många år. Att åländska studerande kan integreras i de nationella systemen. Det här är nämligen ett exempel på där självstyrelsen faktiskt har gjort det svårare och krångligare för åländska ungdomar att söka till utbildningar. Självstyrelsen har varit till nackdel, och så ska det ju inte vara. Självstyrelsen finns till för att det ska bli bättre för ålänningarna, och att vi inte har fått det här på plats tidigare är tråkigt. Det har varit krångligare och mer byråkratiskt och mer krävande. Och när man har pratat med utbildningsanordnarna så har de sagt, snälla, lös den här frågan. Så det är mycket bra att vi har nu kommit så här långt. Det bör noteras igen att det är både ekonomiska realiteter som är bortom vår kontroll och Ålands väldigt vår litenhet, som gör att det nästan inte finns några andra framkomliga vägar än att vi ingår i större helheter, i nationella digitala helheter, och att tiden för små lokala lösningar av sådana här saker i princip är förbi. Det finns inga vägar framåt som är ekonomiskt hållbara eller som vi kanske ens skulle klara av att administrera på egen hand. Men det hänger naturligtvis på att vi klarar av att ställa de kraven på till exempel det svenska språket som självstyrelsen kräver. Det här är en bra sak, men det är också en utveckling som påverkar, och det kan man inte blunda för, det påverkar självstyrelsens handlingsutrymme. Vi kan välja att ingå i de här systemen, men det är svårt för oss om vi vill ha en service som motsvarar den till exempel på rikssidan, att välja bort dem. Och jag har tidigare efterfrågat det, att det skulle vara bra om både landskapsregeringen och lagtinget vid något tillfälle hade en lite mer övergripande diskussion om vad digitaliseringen betyder för självstyrelsen och självstyrelsens möjligheter. För det finns ett utrymme som krymper. Inte bara på grund av de finländska systemen utan på grund av de europeiska. Men med det sagt stöder Socialdemokraterna förslaget. Det är mycket välkommet. Tack.
Tack för det. Vi har ingen replik där, så vi går till nästa gruppanförande. Och det är hållbart initiativ, och det är ledamot Aino Waller. Varsågod.
Tack, talman. Bästa lagtingsledamöter, ålänningar. Våra utbildningar är en central del av ett framtidssäkrat Åland. I det kunskapsbaserade samhället vi lever i är beviset på vad man kan nästan lika viktigt som kunskapen man besitter. Det aktuella lagförslaget angående integrering av åländsk utbildning i nationella studie- och examensregister är lika välbehövt som det är brådskande. Åland är en del av en föränderlig värld där flexibla digitala tjänster ska underlätta och rättssäkra processer för medborgare, men även stimulera interna och externa samarbeten, öka attraktionskraften och främja de lokala myndigheternas och lärosätenas samarbete. En invånargrupp som är ytterst viktig för landskapet med tanke på Ålands långsiktiga resiliens och attraktionskraft är de studerande, som befinner sig vid åländska lärosäten, vare sig det handlar om en gymnasial utbildning, enskilda kurser eller ett högskoleexamen. Ett framtidssäkrat Åland ska alltid agera med denna grupps bästa i åtanke. Lärande är en framtidsfaktor och vi behöver stödja de unga som studerar och locka andra utifrån till våra utbildningar. Till EKA ska vi underlätta livslångt lärande och kontinuerlig kunskapsinhämtning genom att stödja de äldre personer som vill fortbilda sig eller byta karriär. Även lärosätens samarbete med utomstående aktörer utgör en viktig del av Ålands framtida utvecklingsmöjligheter. I riket har inte enbart myndigheter utan även studerande tillgång till sina studieprestationer via digitala tjänster. Att ha tillgång till dessa tjänster är inte endast viktigt under studietiden utan uppgifterna kan behövas till exempel när man söker plats i vidare studier på annan ort, arbete och så vidare. I dagsläget har inte åländska studerande tillgänglighet till denna tjänst förutom i form av studentexamen som ingår i rikets nationella register. Detta har redan skapat och skapar för närvarande problem för både åländska lärosäten och åländska studerande. Talman, hantering av personuppgifter, antagning, studieresultat, personalärenden samt studieplaner och prestationer ska på Åland skötas lika smidigt som på fastlandet där det införs i det nationella registret. För närvarande samlas denna information på Åland in av flera olika aktörers databaser vilket skapar onödig arbete och merkostnader medan studerandes, personalens och lärosätens arbete hämmas. Det rådande läget försvårar studieadministrativt arbete vid åländska lärosäten och försämrar deras möjlighet att rekrytera studerande till sina kurser. Dessutom försätter bristen på digitala studie- och examensregister studerande vid åländska lärosäten i en svår situation där de inte har tillgång till sina prestationer digitalt och har således inte samma utgångsläge som övriga studerande när det gäller ansökning till andra utbildningar, fortbildning och arbetsplatser. Ett framtidssäkrat Åland behöver stödja rättssäkerhet, jämlikhet, tillgänglighet, transparens och flexibilitet. Och integrationen av åländska prestationer i det nationella registret främjar alla dessa mål. Att delta i en studie- och arbetsmarknad som präglas av tilltagande konkurrens och ökande krav är en tillräcklig utmaning både för studerande och lärosäten utan att det utmanas ytterligare av brister i digital infrastruktur. Talman, avslutningsvis vill jag säga att frågan om utdrag från studieregister och införande av prestationer in i den kan verka som en liten sak i lagtingssammanhanget. För tillfället behandlas flera större lagpaket i lagtinget och utskotten. Jag vill ändå understryka att för dem vars studier, arbete och framtidsutsikter denna digitaliseringsskuld påverkar, brådskar det. En fördröjning från lagstiftarens sida kan ha avgörande betydelse för flera personers framtidsutsikter. Dessutom kan försvårade antagningsprocesser vid högskolan på Åland ha långsiktiga konsekvenser för våra utbildningar, vår ekonomi och vår attraktionskraft. Därför stödjer HI remitteringen av det aktuella lagförslaget till utskottet och vidhåller att det är ytterst viktigt att i brådskande ordning integrera åländsk utbildning i nationella studie- och examensregister. Tack.
Tack för det. Ingen replik är begärd. Och vi har ingen talare på talarlistan så jag förklarar diskussionen avslutad. Kan talmannens förslag att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Vi tar en liten ett par minuters teknisk paus.
Ärende nummer 5 på dagens lista är vår demokrati, landskapsregeringens demokratistrategi för 2025-2031, meddelande 1, 2024-2025. Detta ärende avförs och tas upp vid ett senare plenum. Och samma blir att gälla med remissdebatten för ärende nummer 6, strategi för hållbart byggande, meddelande 2, 2024-2025. Även detta meddelande tas upp vid ett senare plenum. För kännedom på dagens lista är ärende nummer 7, principer för bruk av medel från Penningautomatföreningens verksamhet, spörsmål 1, 2024-2025. Ett meddelande om när landskapsregeringen ger svar på spörsmålet eller om att ett svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom 10 dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen den 13 januari 2025. Och ärende nummer 8 är, vilken är Ådas nya inriktning? En skriftlig fråga med numret 1-2024-2025. En fråga ska besvaras inom 10 dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges. Nästa plenum hålls den 20 januari 2025 klockan 13.00 och plenum är därmed avslutat.